Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.
God morgon och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Eurotalk Weekend. Vi är lite skärrade här i studion. Kalle skrämde oss alldeles nyss. Han brukar ju köra en sån här Johnny Drama.
Exakt.
Entourage. Vrålet.
För att tagga igång oss.
För att tagga igång oss lite innan sen. Den här gången så att vi liksom hade en konversation och så skriker någon ute precis utanför studion.
En kontrolltork.
Jag såg på dina ögon. Du var så, vad fan hände precis?
Skärran.
Annars så sitter vi och pratar lite tänder. Du bedövade käften och sen kommenterade.
Jag glömde bort att jag skulle kommentera en match 2 timmar efter jag var hos tandläkaren. Och körde en sån här ganska aggressiv bedövning.
Sådär. Kan man lyssna på den här matchen efterhand?
Det ska man nog inte göra.
Det här var vilka kommenterade du? Vet du?
Som tur var det tidigt i min kommentatorskarriär. Okay. Så jag gissar att det kanske var så här. Genoa mot Spezia. Mm. Så det var ju ingen som tittade. Så det var ju tur.
Det var de Spezia-spelarnas föräldrar, eventuellt om det var någon svensk där.
Ja, det var ingen svensk där.
Okay. Apropå det ni pratade med Backe om förra veckan när jag inte var här.
Precis, precis.
Just det, välkommen tillbaka.
Ja, tack. Ja. Tack. Det var kul att jag satt och kollade på, inte hela avsnittet, men nästan hela. En del av Backe-intervjun och framförallt trekampen igår. den har blivit omtalad, trekampen förra veckan.
Ja, det har den blivit.
Men, trekampen är ju alltid rörig, men den var lite extra rörig.
Så var den i vanlig ordning.
Du gjorde det? Mm. Ja, väntat ändå.
Ja, jätteväntat.
Men hur var bröllopet då?
Det var nice, men det är ju ingenting mot att sitta här i Eurotalk Weekend, va?
Nej, det är det ju inte.
Nej. Det var ju liksom fint, men så satt man ändå och drömde sig bort när man satt i bilen på väg ner mot Borås. Så nu hade man velat sitta och prata fotboll och se Jalkebo gråta i trekampen.
Redan på kommentarer om mina tårar.
I vanlig ordning.
Sanslös.
Ja, det var lite stingslig förra veckan.
Ja, dålig vecka.
Det är ju också så därför att idag så har vi ingen snabbast på knappen. Av den anledningen. Vi ska skriva ner våra svar i de olika. Men det gör vi ju alltid i vissa moment. Men i samtliga moment tror jag att vi ska skriva ner.
Men för att undvika nya besök hos tandläkaren. Med utslagna tänder och annat. Så kände vi att vi behövde agera.
Exakt.
I trekampen.
Exakt. Ja, jag såg att vi själva skrev där i chatten. Vårt eget DobbTV-konto. Att vi ska försöka nå 18 000 prenumeranter idag. Det hoppas jag att vi kan lösa på YouTube. Det vore kul att ticka upp i det. Vi hade ju en fin sändning i veckan. Där Jalkemo blev blåst. Det var ju kvällens roligaste stund. Sen lyckades ju Sabri lösa 9-1 på Big Nine också. Så det var ju
fast
starkt.
Tuna var ju finare än 9-1.
Yeah. Du avslutade fint med 9-1 där på Big Nine. Det kommer vi komma mer till när vi ska prata Big Nine. Men Jalkemo, du blev lite ägd. Ja, alltså. En klassisk...
men det kan man lugnt säga.
Klassisk ägning.
Ja, klassisk ägning. Jag
var, det var länge sedan.
Klassisk
länge
sedan. Psyk. Ja.
Nej, men jag var ju popcornsugen. Och,
som man är.
Ja, som man är. Och när de hade laddat upp med så jävla fina snacks. Och då började en kille skriva att han kunde åka och köpa popcorn till mig. Och började skriva så här, lokala ICA-affärer. Att han bara, där, vad ska du ha? Jag bara, men där bor jag. Sen kommer han bara, jag är utanför. Du kan komma ner nu. Jag går ner, har mobilen med mig. Han bara, ligger det som fan. Så det här höll ju på typ en timme. Och han spelade så jävla bra.
Tuna då där i chatten.
Liten shoutout också till Leandro Ferreira Sjöström. Som alltså har gjort kanske det som är mallen för alla våra tittare. 8:30. Ta kärran till närmaste donken. Drive-through. Donkenfrulle. Tillbaks till sängen. Bara duka upp. Och sen ligger man och har 3 jävligt fina timmar framför sig.
Det är verkligen mallen.
Ja, det är mallen.
Det rekommenderar vi samtliga att göra. Mm. Ja,
nej, men det är nu är det ju för sent. För nu sitter man ju och tittar.
Ja, nu får man ju bara acceptera att man sitter där utan.
Ja, nu får man acceptera...
Man kan kika på en liten Fodora.
Lilla Fodora kanske går att lösa där. Ja. Annars får man bara acceptera att man är förlorare den här veckan. Men det finns nya möjligheter.
Man lär sig av Leo till nästa lördag.
Det är en sanning man börjar med sig i livet. Ja. Titta på Leo. Och så tar vi det därifrån. Bra så.
Ja. Jag har tänkt på en grej som jag tänkte lyfta upp. Mm. Innan dess så tänkte jag bara, det här det är ingen stor grej, men det är en ganska viktig grej. Men Jalkemo, Tåget som du tog i morse, var den när du måste gått tidigt?
Alltså, jag körde upp igår.
Igår?
Ja.
Igår. Okej, så du kom igår och sen så i morse kom du någon annanstans från då?
Gullmars.
Ja, okej.
Det var middag igår. Tillbaka här.
Middag igår?
Ja.
Ja, nice. Yes.
Ja, jag var femte julet på min bästa väns svärfars middag.
Aha. Så vi har ändå att göra med en svärfar.
Alltså, min bästa kompis, svärföräldrar, var uppe hos dem. Så jag var femte julet, så det var alltså ett par deras svärföräldrar, och sen jag.
Okay.
Du är bra content här.
Ja, jag vet. Det är lite rörigt. Jag ville bara ha det sagt. Då vet vi var du kommer ifrån. Han var i tid i morse.
Han var i tid i morse, ja. Men sen så vill jag också bara, även Jalkemo, alltså ska man ljuga... Så liksom det här, alltså, kompis svär för att göra det så pass rörigt, det blir bara tydligt då vad vi har att jobba med. Men ja, det är ja, upp till
det, det är ju en tradition att jag frågar Jalkemo var han har varit kvällen innan lite grann. Ja. För att du har alltid lite speciella grejer för dig. Jag är nyfiken på ditt liv, det är mest så. Men nu har jag gjort det, och då vet jag. Du var på Gullmarsplan, du hade någon form av middag. Ja. Tack, vi går vidare. Nej men så här, det var fotbollsvärlden, fotbollssverige. Man ska kolla på höjdpunkter. Mm. Då börjar, oavsett vilka som lägger ut det, så börjar man med att lägga ut avsparken.
Ja.
Och det stör mig enormt.
Det är faktiskt märkligt.
Att de gör det, eller
hur? Ja, det är
vem vill se
jag fan aldrig
avsparken
på
när man ska titta på höjdpunkter?
Det är så.
Ja, ja.
Ja, alltså nu när jag tänker på det så är det fan jävligt vanligt förekommande.
Ett 3-minuters-klipp, du ska kolla höjdpunkter. Älvsborg mot Göteborg.
Alltså det ringer,
Göteborg,
det
eller
ringer
vad som helst.
Ut en klocka.
Och så klipper in. Och så ser man dem stå och sparka av. Jag vill se mål, jag vill se målchanser. Och det är ändå 5-10 sekunder av mitt liv som går åt där.
Jag vill bara se en avspark. Majoriteten är ju också tvärusla.
Ja, exakt.
Alltså majoriteten är ju bak, skickar den ut till inkast för att kunna flytta upp laget.
Exakt.
Så det är så här, det första du får se är någon som rensar bollen över linjen.
Och även,
då var vi igång.
Och sen avslutas, man ser så här, det är 10-15 sekunder kvar av det här paketet. Det kanske kommer till målchans. Nej, då är det slutvisslan som är med på paketet.
Då är vi uppe i 15.
Ja, men då är vi uppe i nästan 20. För grejen är så här, det ska sägas. Så här har det inte alltid varit. Men det var någon kanal någonstans som började med det här. Och sen känns det som att det har blivit en grej att alla ska ta vid det. Så tänk på det när ni ser det. Och så får ni se om ni stör
det. Det var jobbigt, för att jag har aldrig tänkt på det.
Men nu
kommer det bli så jobbigt. Nu kommer jag tänka på det.
Ja. Men kan inte det vara något för Sabri som gillar att betta på vilka som vinner avsparken? Att han kan gå in och kolla på highlightsen och sen sitta och så här för
analys.
Ja, men Liverpool.
Statistik.
8 av 10 senaste slantsynglarna.
Bam! Men, de gillar att börja med bollen.
Ja,
men,
kanske.
Men följdfrågan är ju också, hur många gånger har den jävla avsparksvarianten lyckats?
Framförallt så alltså, kan jag inte förstå idag varför alla gör typ samma sak. Alltså varför börjar man inte bara med att äga bollen?
Ja.
Varför börjar exakt alla med att så här, vi ger inte motståndarna?
Det måste ju finnas, för alla gör ju det.
För jag frågade Panos där när vi satt i en annan sändning. Och jag, jag tänkte så här, varför vill man inte ha bollen?
Ja.
Men då är det ju tydligen, dels för att man, du vet, ska flytta upp positionen, men att man kanske kan vinna den där nickduellen och skapa en chans.
Jo, men det är klart man kan göra, men det känns också som att så här,
det kan man hela matchen.
Ja, men precis. I grund och botten så är det ju att man får bollen och man skickar iväg den och ger den till motståndarna. Det är ju det som händer.
Ja, oftast blir det ett inkast i hörnet.
Alltså det måste ju handla mer om det, att man vill flytta upp laget och sätta press och komma liksom, apropå, men om man ska prata starrespråk, liksom vara framåtlutade. Att man vill komma liksom rätt in i direkt.
Jo, men den är ändå märklig att så här, du vill väl ha bollen.
Mm.
Alla lag idag ska ju vara så här possession-lag och tiki-taka och vi ska styra matchen. Mm. Du får möjligheten att inleda med att styra matchen. Och det första du gör är att ge bollen till motståndarna.
Nej, jag tycker det är konstigt. Och framförallt...
Och framförallt att det tar sig in i ett highlights-paket.
Det är också.
Alltså, det är det absolut värsta.
Och känslan är också att det är, kär, ja, men det är som att de tänker att det kommer bli målchans av det här. Men ingen har ju någonsin lyckats. Och det är inte bara allsvenskan. Det här sker ju typ... Manchester City gör ju typ också så.
Många lag gör sådär.
Jävla märkligt alltså.
Ja, nej, men det var bara, jag ville bara lyfta det mer, för jag har stört mig på det ett tag.
Martis, han är för att det ska vara avspark och slutsignal i highlights. Alltså så här, när du klickar igång highlights, alltså jag förstår att det finns väl en symbolik i att man så här, här börjar matchen, här slutar matchen. Mm. Men jag menar, det fattar man väl själv när klippet, när man klickar på play på klippet så fattar man väl att nu börjar highlights. Och sen är klippet slut, då förstår man väl att där var det slut.
Är det konstigt?
Är det där motsvarigheten på kommentatorer som tror att det är radio när de kommenterar? Och ska kommentera varje passning. Liksom så här,
ja.
Vi ser vad som händer.
Ja.
Ja.
Nej, men alltså, du skickar inte ut liksom första 88:e minuten highlighten och sen kommer den i 9:e minuten.
Det är ju kronologiskt.
Det är såklart kronologiskt. Men det fattar man ju när man sätter på.
Man vet att Axel är helt såld på highlights efter att jag och Axel följde Telia Seymours mål extra i...
Har du varit inne på mål extra eller?
6S som finns.
Ja.
Men jag kan ha den när jag kommenterar Champions League, så kan jag ha den på second screen, ja, bredvid, bara för att liksom hänga med
i vad som händer på andra matcher. Vi var så fascinerade att highlightsen var så jävla långa.
Men vet ni vad min dröm är?
Alltså såhär, Dortmund gjorde någon mål. De började såhär 25 sekunder innan det ens var halvmåligt.
Det är märkligt, men jag har ju, och det, vi har inte kommit så långt i Sverige ännu, men det finns ju i Italien och i Tyskland och sådär, så har de ju, alltså på en kanal, alla matcher har ju liksom sin kanal, där man går in och tittar. Men sen finns det ju den ultimata second screen-kanalen som ju är en liten version utav det ni pratar om. Mm. Att så här, man har alltså man går till de arenorna där det händer saker, men man gör det med kommentering. Är ni med? Så att det sitter liksom en moderator, alltså som en programledare, som man inte ser, men som kan allt om allt. Mm. Och som sitter och liksom så här, nu ska vi till den här arenan, nu ska vi till München, för det händer grejer i, och det behöver inte vara mål, det kan vara målchanser. Att så här, nu har Bayern München hörna hemma mot de här, vi går till den arenan, och då går man till den kommentatorn på den arenan. Och så när han tycker att det är dött så... lite grann, då sitter han och bara, vi rör oss till Turin, för nu trycker Juventus på för ett 2-1 mål mot Maccabi Haifa. Alltså dunderkanal.
Men det där är som Soccer i England, fast de får inte visa matcherna, men de har ju kommentatorer på plats som sitter med ryggen emot, så det är samma sak, sen sitter folk i studion och pratar om det, och sen skickar de över när det händer saker.
Exakt, men jag har det när du har rättigheten.
Det är ju sanslöst. Det är klassiska, folk har säkert sett det, typ med Chris Kamara när han inte vet vem som blir utvisad och sådana saker.
Ja,
det är
så här klockrent klipp. Ja. Men jag berättade ju om när du och Leo bodde i
Sverige. Där hade de ju
det. Det var Tor in München.
Ja, exakt. Då hoppade Tor in München, så var det någon som skrek. Så hoppade man till München. Och sen så var det på i Dortmund och vart det mål. Ja, det var så jävla hypat.
Det var faktiskt jävligt kul.
Otroligt.
För att man visste inte vilket lag som hade gjort
det. Det måste fan implementeras i typ allsvenskan. Och fler matcher på samma avsparkstid, så att det blir så här. Nu hoppar vi till Göteborg. Nej, vi ska ner till Malmö. Det är straff där borta. Alltså,
det hade varit jävligt kul. Grejen är, ni kollade ju det där. Och jag kollade ju till exempel då. Det där kom ju liksom så här. 4-5 minuter efter fick ni se.
Det var ju för seg. Alltså så här. Älskar mål extra. Alltså älskar.
Ja, men man älskar det.
Vi omfamnade väldigt mycket. Men uppdateringen var inte jättesnabb alltså.
Nej, och dessutom så är det ju ofta på den som är Champions League, tror jag. Den är ju utan kommentatorer. Ja. Och det är ju dessutom lite så här, ljudet emellan är lite trött. Alltså det blir ingen hype.
Nej.
Man vill ju ha hetsen.
Man vill ha hetsen. Mm. Ja, det är någonting som...
Vad heter han? Chris Kamara, det är liksom det klassiska YouTube-klippet när han står där och inte har koll på. De frågar om de var hem till matcher och så vad hände i det där röda kortet? Så
vi har hört att det har blivit en utvisning.
I don't know you.
Säger han
såhär. Count the place, you're right, you're just, I thought he was going for a sub.
Det är ett otroligt roligt klipp.
Vad fan hette han? Tal Ben-Haim, hette han så? Israelen. Ja, exakt. Var i Chelsea ett tag. Jag tror att det är han som blev utvisad.
Otrolig championship manager gubbe.
Ja, men så här, riktigt såg väldigt trött ut i ögonen. Mm.
Ni ser att det är mycket blått där i chatten just nu. Vi har inte YouTube-chatten. Alltså YouTube är ju igång. Men YouTube-chatten har på något sätt fallit bort här, så det syns inte just nu. För vi har ju fått lite reaktioner även där. Många som uppskattar min spaning. Andra säger att det handlar om storytelling. Alltså med highlights-paketet.
Ja, men alltså, ja, det fattar man ju.
Ja, exakt. Men jag vill inte ha storytelling i mina highlights-paket.
Man vill säga highlights. Ja. Men jag känner ju, det går ju rykten om att Axel har en lista idag. Och med den här starten så...
Jag vet inte
om det kommer vara spretigt eller om man ska...
Nej, men jag gillar Axels start. Jag tycker att den har varit starka 4+.
Ja. Alltså,
det märks att han har varit borta.
Du märker att jag var borta.
Han är taggad.
Och veckan innan, då var vi i Norrköping. Då var det uppehåll.
Just det.
Så att jag har ju laddat upp liksom. Jag kommer hit med iakttagelser, med spaningar, jag har listor. Nej, det kommer bli, det är framförallt första timmen som allt det här sker, sen så blir det mycket annat. Men,
Tropical Tuna, då åker du till Sevilla, vet du. Bästa matchen att se live i Spanien som inte är El Clásico, Sevilla.
Mm. Annars, testa och till Barça i helgen, Barcelona och Celta Vigo.
Fan, sluta.
Den matchen har jag sett live faktiskt.
Jo, sluta.
Messi mållös. Det var så mörkt.
Jag är ju 100% med Messi nu. Jag kommenterade ju PSG.
Du har mål varje gång du...
Jag har två Messi-matcher kommenterat. Jag kommenterade ju Messis sista mål i Barca.
Ja, just det. Mot Celta, va?
Ja, exakt.
Var det du som körde Messi-målet i onsdags?
Ja, mot Benfica.
Har du lyssnat på det, Axel, eller?
Ja, det har jag gjort. Ja. För apropå Leo, han la upp det på...
Han var stolt.
Ja, exakt. Det var jag också. Jag tyckte det var lite glädje.
Det var ju också
lite engagemang.
Ja, det handlade om att göra sitt jobb där, helt enkelt. Ja.
Nej, men det var väl fint. Och det var ett jävla bra mål, måste du väl erkänna.
Mbappé.
Det var ett otroligt mål. Det var också sjukt för att vi... Alltså, jag och Concha gjorde matchen och typ 20 sekunder innan Messi gör det målet. Så säger vi också i kommenteringen att så här... Inte ett enda anfall har Neymar, Messi och Mbappé hittat varandra.
Ah, okay.
Att så här, de måste börja kombinera och inte bara köra solo show. Mm. Och så går det, har de inkast på egen plan halva, Messi tar bollen, hittar Mbappé, Neymar, Messi, mål. Så det var en bra storytelling.
Och du vet att jag spelade på att Messi skulle ha första målskytt i matchen.
Skrällat gjorde det. Men grattis till dig.
Tackar.
Jag körde ju ett litet spel i torsdags. Krickan, tredje ass. Satt mig.
Vadå, att Krickan skulle göra...
Det var bara Christian och Ronaldo.
Ja, var kan man spela på det där?
Men vilken assist.
Nej, det var framförallt ett skott. som blev till en ass.
Nej.
Ja, vi kanske ska gå in på fotbollen som har spelat faktiskt. Och vi kan väl börja med den matchen lite snabbt bara, Svanen PSG. Alltså, du som såg, du kommenterade matchen. Mm. De fick bara ett kryss borta i Portugal. Mm. Hur såg de ut?
Stundtals. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. De hade absolut efter 20 minuter kunnat lägga under den matchen med 2-0. Mm. Donnarumma står på... Han räddar ju ett friläge. Gör någon till monsterräddning. Och så har de har också en chans på en hörna. Benfica där. Deras 18-årige mittback på något sätt lyckas skjuta mitt på honom från 5 meter.
Här såg när han bara ska raka in. Jag och Axel såg det här på mål.
Ja. Det saknades inte chanser för Benfica.
Lite tog vi del av.
Nej, men Benfica var bra. Elektrisk jävla stämning. Och de bar laget första kvarten 20 minuterna. Då hade PSG det jättejobbigt. Och PSG var som PSG kan vara när det är 1 miljon stjärnor. Att så här, alla går på lite 60% och ska vara lite läckra laxar. Och underskattar väl Benfica i vanlig ordning. Men sen så höjer de sig. Och liksom mellan matchminut 25 och matchminut 75 typ, så är PSG bättre. Utan att för den saken skulle skapa jättemycket. Mm. Men dominerar och liksom kontrollerar matchen. Så att det var absolut inte ett orättvist resultat. PSG hade kunnat vinna. Benfica hade absolut också kunnat vinna, men inte på något sätt orättvist. Bra jävla match och imponerad utav Benfica som återigen, alltså de har sålt spelare för fan 2 miljarder den här sommaren. Mm. Och skickar in någon ny 21-åring från egna leden, en 18-årig mittback som gör det bra. Så att, imponerande. Sen var det, när man satt och läste på matchen så var det ju anmärkningsvärt att se att så här, nu har PSG inte hållit nollan på någon av sina 11 senaste bortamatcher i Champions League. De har bara vunnit en av sina 6 senaste bortamatcher i Champions League. Mm. Så att de är ju kalla när de är ute och reser. Alltså.
Mm. Ja, det är verkligen.
Det är man kan behypa de spöade.
På bortaplan, liksom. Nu har jag inte statistik på, men även i Liga tycker jag att det känns som att...
Ja, men det är någonting det alltså, som inte stämmer.
Maccabi låg de ju också under.
Men då låg de under.
Man får verkligen den känslan att de tre där uppe... Alla andra kämpar i laget, de tre chillar ju mot såna här lag som fick. Och sen när de känner för det, då trappar de ju upp. Och det är sjukt att de bara kan gå från så här, kanske nivå 15, 16, 17 och bara...
Kan de det då?
Tydligen, du såg ju målet de gjorde. Men
man pratar ju alltid om de går på halvfart. De kommer
men de borde kunna göra...
De gör ju inte det, för de lyckas ju inte i Champions League.
Nej, och de borde kunna göra det. De gjorde det där en gång, och då blev det mål. Man tycker att de borde kunna göra det 4-5-6 gånger per match, den typen av anfall. Mm. Men det var väldigt sällan de tre hittade varandra. Och det är någonting i synken mellan oss som inte stämmer. Och jag vet, det känslan när man tittar, det är att så här, Messi och Neymar trivs hyfsat med varandra. Mm. Mbappé kör sitt eget race. De är inte... Och Mbappé har alltså den här säsongen 0 assist. Inte en enda gång har spelat fram Neymar eller Messi eller något. Medan Neymar och Messi har ju typ samma siffror. Ja. Så här, de har 8 plus 6, båda två. Sen ska vilket ju blir tydligt att så här, ni hittar varandra.
Ja.
Mbappé kör sin grej där borta.
Sen ska ju Mbappé vara mer målskytt än framspelare kanske. Och Messi och Neymar är ju lite bättre på det kreativa spelet bakom.
Såklart, såklart. Men jag menar, men jag Neymar, Mbappé kommer också efter ner och droppar. Men när han väl kör, då är det så här, jag ska bara göra mål själv. Ja. Jag kommer inte släppa den här bollen till någon. Nej. Så att det är någonting i den där trion som inte riktigt klaffar. Sen måste man säga, Marco Verratti är bäst på plan.
Det är kul att du nämner Verratti, för fan vad han har bara pratat lite om Marco Verratti sedan han står.
Ja, så bra så.
Han är någon form av eget litet vakuum.
Löjlig.
Jag fick här av Harry, jag glömde ju, jag hoppade över hålltiderna. Jag är lite ringrostig, man har inte varit med på ett tag. Så vi ska kolla på hålltiderna för dagens program då. Veckans snackisar, och så har jag tagit fram en lista då. Och sen klockan 10 så ska vi prata ATGs Big Nine. Och sen 10:15 så blir det trekamp. Den ska vara fartfylld och känsloladdad, men kanske lite mer städad.
Tråkigt.
Tråkigt, ja.
Så är det. 10:40, sometimes maybe good, det är ingen fara. Och sometimes maybe shit. Det är ju Svanens segment. Och det här ser man ju framförallt fram mot vignetten.
Mm. Nu kommer YouTube-chatten.
Och YouTube är tillbaka.
Välkomna tillbaka, YouTube-chatten.
Välkomna tillbaka, YouTube. Och 11.00 helgens höjdare. Då ska vi prata, det är mycket fina matcher där ute i Europa den här helgen.
Ja.
Juve, eller Milan-Juve.
Jävla bra första spaning vi får från YouTube, från FPL Spongovic. Mbappé skulle nog må bra av en skada av något slag. Genom 6 månader att fundera över sin hybris. Fan, det är ingen dum... Alltså, man kan garva, men det är ingen dum
nej,
spaning.
Nej, nej, nej.
Alltså, det har gått lite för bra, lite för tidigt.
Mm. Och vi återkommer till den, för jag ska bara gå igenom först det här klart.
Kör,
11.30 så ska vi avsluta med chattens halvtimme. Och då kan såna här spaningar som FPL Spongovic har lyftas upp ännu mer. För då är det allt som skrivs i chatten så kommer vi ta oss an. Men ja, det kanske inte är en helt dum... Han känns ju som att han har en rejäl hybris, Mbappé.
Åh, fan. Men när han nu kliver in och är en jävla spelande sportchef liksom.
Ja.
Han skulle må bra av ett korsband.
Korsband är kanske lite...
Ja, men det är ju 6 månader.
Ska vi lägga till vilka spelare jag har som gör unna skador? Di Maria, Suarez. Ska vi lägga till Mbappé på den här listan?
Di Maria hittar in.
Hatar honom.
Du hatar Di Maria?
Ja.
Varför då?
United.
Han är bra United.
En match.
Leicester borta var bra.
Ja, ja. Men det var den matchen.
Ja.
På tal om Di Maria så måste vi väl ändå hylla honom lite för insatsen mot Maccabi Haifa. Han var ju alltså på spelhumör och verkligen typ det där som Juventus behöver. För du har ju surrat att de ser lite krisiga.
Ska man hylla någon för en insats mot Maccabi? Jag vet att ni känner Sundgren och allt.
Nej,
men
ska man hylla
Di hylla? Maria med sin karriär för att han är bra hemma mot Maccabi Haifa?
Vet du vad jag vill hylla? Det är de här 3 assisterna han gör på 3 olika sätt. Han har en först en liksom fast situation, en hörna som han hittar in. Han har en jättefin ytterkida. Sen har han någon form av no-look pass som går igenom hela försvaret. Det är bara så här... Det är bra för Juventus att han kommer igång. Alltså, även om det nu var mot Maccabi Haifa, men att han får de där 3 assister.
Tack på Juventus har varit sista tiden. Ja.
Men tack på han har varit. Ja. Alltså, när de behövde vinsten som mest borta mot Monza. Då kör han armbågen direkt rött kort.
Alltså, ja, men då är ju här jättebra för
inbrott på det i veckan också. Alltså, nu,
hade Di Maria inbrott?
Ja, han fick väl en ganska rejält i Manchester när han bodde där. Och skyller väldigt mycket på det. Så får se han ta det här.
Sjukt ändå, för det säger ju folk bara händer i södra Italien. Jävla märkligt det
där. Ja, verkligen.
Sjukt. Så han fick inbrott även i Manchester. Mm. Och skyller då på att han inte var bra i United.
Nej,
på...
men han skyller att frugan aldrig trivdes i England och sådana saker. Och de försökte ju inte ens. Alltså det var ju ett sanslöst haverit i värmning det där. Och hans mentalitet höll väl inte direkt när lite saker gick emot. Jag har faktiskt inte läst artikeln, men jag läste att han fick inbrott. Men det verkar väl inte vara tokfarligt. Chatten får hjälpa oss om det, om ni har bättre koll.
Kalle har också tagit fram här i körskum att hålets megalön. Och att det står att han ska tjäna drygt 11 miljoner svenska kronor i veckan.
Mm.
Det är så mycket pengar.
Vem är det som har skrivit det här? Alltså, så här jag såg att...
Vem är Mike Keegan?
Daily Mail.
Han har en bok i alla fall.
Alltså Daily Mail är ju inte en jättebra källa. Men alltså, Håland, vad som snackades om, skulle han ligga på runt 400 000. 350-400 000. Och där är man ju förutom Ronaldo bäst betal i England. Skulle han ha bonusar som... på 5-7 miljoner i veckan. Jättesvårt att se det.
Nej, det snackas ju om att han har nått upp till en jävla massa bonusar. Det kan man ju tänka sig att han har gjort.
Det är väl för lite.
Ja absolut.
Jag ska göra mer.
Ja. Så hur mycket ska han ha?
Lägg på nolla.
111 miljoner i veckan.
Ja.
I veckan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men det vill bara titta på vad fan han gör. Han gör hattrick när han vill.
111 miljoner
mot
kronor.
Mot vilka han vill.
I veckan.
Ja, men vilken jävla... Alltså, det är ett monster liksom.
Det är nästan en halv miljard då i månaden. Mm.
Men kolla på honom.
Det är sjuka summor där.
Alltså, jag förstår vad jag menar. Men då frågade jag Kalle så här, men vad är det här i relation till andra superstjärnor då? För jag tycker ofta när man pratar summor och löner så man hör att det är en enorm summa och det är jättemycket pengar. Men så har det ju varit ända sedan långt tillbaka och Samuel Letoo gick till Anchi och man började prata om att det var en monsterlön. Och idag är väl det...
Vad hände med Anchi?
Ja, bra fråga.
Robert Carlos och... Det är kul att spara 11 miljoner i veckan, är inte så mycket i Norge. Vet ni om en pizza kostar
där? Det är väl någonstans där.
Ja. Han klarade sig någon månad.
Ja.
Nej, men då har vi alltså, Kalle tagit fram siffror här. Haaland med 11 miljoner i veckan baserat på de här bonusarna. Då. Messi knappa 9 miljoner i veckan i PSG. Neymar knappa 8 miljoner i veckan. Mbappé knappa 20 miljoner i veckan. Det var det där monsterkontraktet som Mbappé...
20 mil i veckan.
Nu vet inte jag. Jag har inte skrivit ner källa här.
Du får undra varför han har hybris.
Så att... ja.
Men då förtjänar han ju. Helt plötsligt förtjänar han ju 11 miljoner i veckan. För att han är ju bäst av de där spelarna just nu. Av alla de du nämnde.
Han blir bara snurrig ju av siffrorna.
Ja, men då är rankingen är ju då att Mbappé har mest och sen har vi hålet Messi Neymar. Den ordningen.
Ja, och det är väl någonstans en... Alltså om vi skiter i vad de tjänar så är det ju rimligt att det är den kvartetten. Ja. Som är 1-4 i fotbollsvärlden.
Mm, mm.
Det är väl jätterimligt.
Mm.
Och i den ordningen just nu.
Mm. Frågan är precis som du säger. Kanske att hålet och MP ska byta plats snart.
Typ så här, det är ändå lite tid kvar.
Vart är gapet till 5-6? Alltså vad tjänar de liksom? De som lirar i Real Madrid. Och, för det är det som kanske blir större. Det är, så här, det är ingen som kan utmana om att plocka de här spelarna då. Alltså vem ska ge Mbappé 20 miljoner i veckan? Real kan inte ge Mbappé 20 miljoner i veckan.
Mm.
Nej, det kommer de inte göra.
Haaland skänker garanterat 0 kronor till välgörenhet, skriver FPS Bongovic. Men det
tror jag inte. Jag tror att han gör det.
Ja, men, alltså,
men har det inte vänt då? Vi pratade lite om det i fotbollsmorgon
igår. Du tror att han inte skänker?
Hatar någon Haaland? Alltså, varför hatar man honom? Alltså,
han var ju oskön i många intervjuer och hur han uppträdde. Ja, alltså, jag
skulle säga att det är lite osäkerhet. Alltså, han försöker väl hitta sig själv och vet inte riktigt vem han vill vara utåt sett. Jag tycker han... Ja, men intervjuerna han gjorde en med Gary Neville inför derbyt i söndag. Sen gjorde en med norsk tv som sändes i Viaplay. Alltså så här, det är liksom en av Manchester Uniteds största rivaler. Men jag har svårt att känna något hat. Jag är mer fascinerad.
Man ser ju de här osköna. Det kommer ju klipp lite hela tiden. Som är så här, folk filmar med mobilkamerorna. När de står liksom utanför träningsanläggningen. De vill ha en fistbump. Liksom. Och där kommer Bernardo Silva. Och det kommer en fistbump. Och liksom Riyad Mahrez. Det kommer en fistbump. Och Haaland går bara förbi så här. Han bara, fan, slappna av. Alltså.
Han fattar inte.
Nej, men jag vet inte om man så här...
Men han är ju osmart.
Ja, och det är sådana där grejer som man blir så här, fan vad oskön du är.
Ja.
Alltså, men jag vet inte, å andra sidan så här, vi har ju haft Zlatan. Det är, ja. Zlatan har ju gjort samma typ av grejer.
Men sen ska du säga att Spanien överlag i världsfotbollen, alltså så här, hur mycket spelare hatar man? Alltså så här, förut när jag var, det kanske har med åldern att göra att man mognar. Klipp in tävlingen bara.
Ja, verkligen. Jalke med åkordet mogen senaste veckorna.
Ja, nej, jag mognade. Tänkte det var när jag var 18 när jag tävlade. Nej, men alltså så här, den Premier League-tiden eran, liksom, när det var Big Six och som det är idag också, men Lampard i rad. Alltså, man hatade verkligen så många spelare. Drogba i Chelsea, Torres. Nu, fan, jag hatar inte många spelare man kan räkna upp i världsfotbollen som man hatar. Kolla Manchester City. Jag hatar inte en enda spelare. Och det är så här, det är tråkigt.
För att du menar att det har varit folk, det är färre Roy Keynes där ute och fler, ja, bara så här, fotbollsrobotar.
Ja, men det är robotar. De har väldigt små personligheter som KDB. Alltså så här, vad är det att hata med honom? Jag vill ju kunna hata honom, men det är en fantastisk fotbollsspelare. Men ganska platt personlighet.
Jag hade ju Higuain, liksom, men han slutar ju nu. Och han är dessutom borta i MLS. Men det, jag håller med dig.
Det enda man ska säga till Haaland är så här. Det finns bara en Zlatan. Och det måste han förstå. För det är ju hans största idol. Men man såg i tiderna i Dortmund att han drog ju sina intervjuer som att han ville ju vara...
Han ville också köra punchlines.
Ja, men han ville vara Norges Zlatan. Och man bara, nja. För mig spelar det ingen roll att han gör så mycket mål. Du är inte Zlatan. Så Zlatan är unik.
Vem är den största personligheten i fotbollsvärlden idag? Alltså Zlatan är lite... Jo, men han har ju nästan... Ja, alltså han spelar ju knappt fotboll. Alltså någon som ändå är... Som syns och hörs. är aktiv.
Det... Alltså, de här brassarna försöker göra lite anspråk på det nu. Alltså, vem är det, Ricardisson som är ute och svingar satan?
Han är rolig.
Ja. Alltså, det är ändå en personlighet. Han skiter ju
Det säger ju lite när vi börjar bolla. Nu har vi inte tänkt längre, vi kanske kommer komma på någon. Men att Ricardisson är up there och liksom, ja, men börjar köra banter med Carragher på Twitter. Det är kul. Ja. Alltså, så här, det är ovanligt, men...
Ja, men jag håller med att Ricardisson är den största fotbollspersonligheten där ute, som är liksom en rotationsgubbe i Tottenham just nu. Det är lite deppigt.
Ja, och dessutom så här, en annan som ska upp och som i alla fall tar sig in på någon form av topp 10-lista är Paul Pogba. Inte heller spelar fotboll på ett år. Men det är också en stor personlighet. Det händer grejer runt honom och det är frisyrer och det är allt möjligt skit. Liksom. Mm. Så att det är ändå någon att kasta in där också.
Men det är tråkigt. För
alltså, det har ju blivit tråkigare.
Så men det är så lätt någon tar upp Jonathan Levy och liksom Jonathan Levy alltså så här. Ja, Jonathan Levy är svinfin och jätteskön och bussig, men det är så enkelt att vara där för att ens nämnas i en sån här diskussion, så jag fattar inte varför han bjuder till lite.
Nej, precis. Men man vill ju ha den här galna personen lite grann. Alltså, för Levy är ju alltså, en stor personlighet, men han är ju väldigt vettig också. Ja, och en bra och rimlig person.
Nej, Mario är också en Balotelli. Ja, Balotelli var
ju också så här, Balotelli har ju också checkat ut.
Han är
vet ni ens vart han är nu?
Ja, vänta.
Nej. Adina Spor.
Nej, Brescia eller? Nej, Empoli.
Turkiet
har fel allihopa, han är i Schweiz.
Okay. Men som kollar chatten, ingen kommer på ett bra exempel med den största karaktären, liksom en världsstjärna som har en personlighet på... Mm. Alltså det finns ingen.
Men alltså, på något sätt, Zlatan var ju så här skönt kaxig på något sätt, att det fanns någon glimt i ögat. Alltså, tar du Neymar och såna grejer han håller på med, det blir ju bara larvigt ibland, typ, liksom, så som han håller på. Men han är ju fortfarande... Håller på med alla sina sociala medier och lägger upp massa olika sjuka grejer.
Han har ingen karaktär, han är bara en tönt.
Ja, men du vet, han försöker ju vara en karaktär.
Jo, men alltså så här, nu...
Brassa tycker jag, säkert han är skitskön,
ja, förstår du? Alltså så här, jag pratar ju från ett europeiskt perspektiv. Jag närmar mig dramat i England med de här stora karaktärerna från förr. Och nu låter jag som en liksom bakåtkramare och vurmare av saker som det har varit. Det är jag inte. Jo, lite jo, det är fotbollen. Det är fotbollen, absolut. Men alltså, det finns inte. Alltså så här, bara för 15 år sedan när kaptenen hette Terry Gerrard. Gary Neville, alltså så här, jämför nu. Alltså, vad fan? Gündogan? Hur ska jag hata Gündogan? Ja, men det går ju inte.
Nej, det är faktiskt omöjligt att göra. Faktiskt helt. Jay Links, det är din gubbe.
Ja, men Jay Links är min gubbe.
Men det säger ju en del. Alltså, de vi har, det är så här, Jack Grealish. Ja. Bänkad i City.
Älskar honom. Det var
men, exakt. Såhär, ja, men, såhär, Jesse Lingard. Vart fan jag vet inte ens vilken klubb han är just nu. Det är profilerna. Det är profilerna.
Det är deppigt.
Men alltså, såhär, på riktigt. Nu alltså såhär, jag gjorde det inte. Men såhär, jag skulle beställa en England-tröja till VM. Och kolla med Uniteds engelska spelare. Rashford? Nej. Maguire? Nej.
Nej.
Sancho?
Nej.
Ja, men såhär, show, absolut inte.
Nej.
Och börjar man så här, vilka
spelare... Du menar att du hatar dina egna spelare?
Jag känner ingenting för dem. Och sen börjar så här, vilka spelare i England gillar jag? Så här, jag tycker Phil Foden är helt otrolig, men kan inte beställa en Foden-tröja. Så här, jag älskar Jack Grealish.
Du kan inte beställa en Foden-tröja.
Ja, men det är klart,
det är bara att trycka James
Bond. Ni fattar vad jag menar.
Men du känner ingenting för Rashford efter allt gott han
har
gjort?
Jo, det är klart jag känner mycket för Rashford. Men jag har väl på många sätt gett upp tanken att han ska bli den fotbollsspelare som jag verkligen trodde att han skulle bli. Mm. Jag tycker att han är för dålig helt enkelt.
Jakob Bergström skrivs in till
sänkt ribba.
Men han är ju där och gör liksom...
Ja, han är ju där.
Han är där och nosar.
Men som True Tobias, alltså, det går ju att gå till Spanien också. Så här. Alltså, sen är jag vet inte om det är att vi romantiserar när man är i den åldern, när man är som mest mottaglig, men Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, Ramos och nu så här. Spanien är otrolig under Enrique, men det är så här, du kollar på spelarna, det är inte sexigt alltså.
Nej, men även de du nämner, de var ju inga profiler.
Nej, men jo,
alltså,
de är mer än vad de är nu.
Alltså, jo, men alltså, även så här, Puyol och Sergio Ramos,
nej, det är inga
de
profiler.
Är ju också tråkiga.
Jo, men profil.
På plan, utanför, det måste ju till och med
råda
med. Alltså, Xavi och Iniesta,
nej, de är ju skittråkiga.
Nej, de var ju gråa.
Jättegråa.
Xavi har ju fått mer eld nu som tränare.
Puyol hade sitt hår och Ramos hade sitt hår han också. Mm. Men utanför planen var det ju också så här.
Vi pratade ju fotboll. Ja, men Ramos
hel aura här.
Ramos måste vi ändå ta som en fotbollspersonlighet.
Vi tar liksom... Absolut, men det var ju mer för att han var cool. än för att han gjorde saker.
Ja, det var en jävla vinnarskalle, det hände grejer. Alltså, visst,
jag konsumerar inte spansk media, så det är svårt
att... Jag älskar Sergio Ramos.
Han var ju primärt såklart allt som skedde på planen, inte så mycket vid sidan av planen. Det finns ju de som också var stökiga liksom, vid alltså, sidan.
Todd skriver ju bra, förlåt Sabri, men det är svårare och svårare att se dagens världsfotbollsspel som faktiska människor. Ah, det är ju där det handlar om i grund och botten. Att de säger om en sak fel så har de så jävla mycket att förlora på.
Daniel Frisk med bra spaning. Är det inte tränarna som har tagit över snarare? Och det är det ju.
Ja, det är väl för att de är större personligheter.
Exakt. För att alltså, kolla våra diskussioner när vi snackar Mourinho och Conte och Klopp. Tuchel och Klopp. Alltså där har vi ju profilerna och personligheterna i dagens fotboll. De tar ju på sig liksom att gå ut och clowna sig och hålla på och jiddra och äckla sig. Och den här Tuchel-Conte-grejen tidigare den här säsongen. Säga vad man vill om Simeone. Men ja, Diego Simeone, alltså, ja, där händer det ju saker.
Riktigt vidare. Men ja, vi kan gå... Men... Vi bara famlade bort lite vad själva profilen var. Så jag tänker på typ så här, spelare som Motumba. Där snackar vi profil och aura.
Ja, absolut. Ja, 100%.
Men du vet, det är så jag tänker att de är både och. De gör någonting på fotbollsplan och sen är de sjuka i intervjuer. Ja. Och sen kan de vara sjuka på sociala medier. Man, liksom, bara för att du är karaktär på planen, det ser inte mig så.
Det är där de sa Jakob Bergström. Klassexempel.
Svanen.
Vad händer?
Napoli.
Thomas.
Vad är det för lag?
Får jag prata?
Där undrar jag också vad som händer.
Sabri, vad är det för lag?
Men alltså, jag vet, jag ska säga så här. Det finns mycket hets och rivalitet mellan mig och Svanen. Mm. Men, att det är ingen spaning, men det är en hyllning. Måste jag ändå ge Napoli på deras start på säsongen.
Fan, här sticker du ut. Du hyllar Napoli.
Ja, men det leder Serie A, leder sin grupp i Champions League. Ja, flest gjorde mål, flest skott.
Han har pratat om en annan klubb som den mest välmående klubben i Europa. Jag vill ju hävda att det är inte Roma. Det är ta med fan Napoli.
Ha? Men han har sagt nu.
Jo, men alltså,
de börjar med en hyllning och sen kom Roma.
Ja, men framförallt så blir det ju löjligt att säga. Det sa jag ju innan säsongen. Innan vi hade börjat spela fotboll.
Du har sagt det någon gång innan också. Men skitsamma.
Sabri har en spaning nu. Klubbarnas mående påverkas av resultaten. Det är en jävla vass spaning, ja, det måste vi ändå konstatera.
Inte exakt så jag menade, men jag är imponerad. Mm. Alltså det där, så som de körde av och klädde av Liverpool. Fine, man tänker så här, okej, kanske inte det bästa Liverpool på länge, men sen dammar man av Rangers. Och sen dammar man av Ajax i Amsterdam med 6-1. Man har 13-2 i målskillnad, 9 poäng. Man kommer, jag vet inte när Napoli senast gick vidare i en Champions League-grupp. Jag kanske har glömt bort det, men jag kommer inte ihåg det. Och att man toppar italienska Serie A. Och sanningen är så här, visst, för mig har alltid Napoli varit så här... En fräsig offensiv, du vet, Insigne, Calejon, Hugo Inn när det begav sig, Cavani och så vidare. Men sen har det ju varit brister i försvaret. Men fan nu, jag vet inte vad Spalletti har gjort, men de ser ut som ett bättre lag. Även fast typ Koulibaly drog. Jag ska inte snacka skit om att försvaret kanske har blivit sämre eller bättre utav det. Men det är ett helt annat lag. Alltså, fortsätter de så här, då tror jag fan att det är många napolitanare som kommer få jubla där ute för att jag tycker de ser ruggiga ut och det är inte bara den här Cavani som spottar in 30 mål eller han, de har ju 5-6 olika målskyttar här på 6 baljer. Och då ska man säga Osimhen som ska göra målen, han har inte ens varit med på de senaste 7-8 matcherna. Så jag är faktiskt ruggigt imponerad. Mm. Så jag lägger bort mitt Serie A-hat här lite, men jag unnar fan Napoli.
Alltså inget lag, alltså det var ju mäktiga siffror som kom ut efter matchen, alltså inget lag har någonsin gjort 5 mål borta mot Ajax. Napoli åker dit och gör 6. XG-siffran 11. Alltså, expected goals 11.
När fan ser man det?
Nej, det man kan
11,1 i expected goals.
Det kan inte väkta.
Jo.
Det låter helt galet.
11,1 var det ett av de här statistikbolagen som... Alltså, Napoli brände mycket i den här matchen. Så att det var... Sanslös faktiskt, och som Sabri säger att Osimhen dessutom saknas. Alltså det är Raspadori och sådär. Och folk har ju varit på mig också om att så här, du sågade dem i försäsongen när ni gjorde den här genomgången i Toto och grejer. Och då var ju inte fönstret stängt. Alltså Ndombele, Raspadori, de gubbarna kom ju liksom, Simeone, de kom ju precis på deadline liksom. Men det är imponerande.
11 XG hittills i CL skriver Todd.
Det känns rimligare.
Ja, det känns rimligare. 11 i en match som man fan aldrig hört talas om.
Jag har typ aldrig sett över 6.
Nej, exakt.
jag såg ut och snurra.
Jag bara kände det kan.
Men jag vill också bara få in liksom för protokollet att förra säsongen började Napoli med 10-2-0 i ligan. Mm. Alltså på 12 första
matcherna. Men det är ju ofta bra.
Napoli är så här. Mm. Alltså de gör upp och ner i inledningen av säsongen. Och sen kommer choken. Så att vi sitter lugnt i båten, men vi vet vad som komma skall. Alltså.
Men kan det varit bra i efterhand? Jag vet att du var skeptisk mot ägaren och supporten har också varit där hela sommaren. Men att man gjorde sig av, Koulibaly hade såklart varit bra, men att man gjorde sig av med Mertens och Insigne som har varit de här rollspelarna och symboliken för Napoli. Kan det ha varit rätt väg att gå?
Jag är snarare så här, hur bra hade det kunnat vara ifall de hade varit kvar? Då hade kunnat krydda truppen med spelare ändå. Jag tror inte att Insigne inte hade kunnat vara en del av det här laget. Samma med Mertens, samma med Koulibaly. Jag tror snarare att liksom, det hade kunnat vara ännu bättre. Och det är ju framförallt också mycket, som den diskussionen vi pratar om just nu, man känner ju ingenting. Nej. Alltså jag tittar ju på det här laget och känner egentligen ingenting för någon enskild spelare. Och det är ju lite så här, vi spelar bra.
Men det är ju ett gäng nya, du kanske håller på att få. Alltså, ja, fan måste vi ge lite tid.
Ja, men...
Det ska väl vara magiskt.
Och Kvaratskhelia kan ju bli en... Kan inte det bli en... Alltså om han är kvar länge i Napoli fortsätter.
Jo, men det är ju det som är grejen. Att så här, de här spelarna som är i Napoli nu är ju spelare som inte kommer vara i Napoli länge. De spelarna som har kommit in är ju fotbollssoldater. Mm. Grejen att man vet ju om att den här presidenten, han väntar ju bara in rätt läge att sälja Kvaratskhelia och Osimhen. Alltså när prislappen är som högst, han har ju lärt sig nu utav Koulibaly-misstaget. Nu fick han ju 30 eller 35 eller vad fan det var för Koulibaly. Och anledningen till det var ju att det var ju flera, alltså Real och Barca och City och allt vad det var på Koulibaly för något år sedan. Och det var såhär... Napoli vill ha 80 miljoner.
Det tar ju tid. Det ryktas United och City länge som helst. Ja, men det är Maguire och de tog Diaz. Så Koulibaly har alltid varit namnet.
Ja, och då, anledningen till att det inte har blivit av var ju för att den här presidenten De Laurentiis ville ha lite till. Och till slut så vart det en backlash på det. Det kommer man ju ha lärt sig nu utav Osimhen.
Men hela den här grejen är ju alltså så här, jag inser det mer och mer. Alltså så här, fotboll i sig är ju det bästa som finns, men fotboll för mig är ju verkligen känslor, att känna saker för laget. Och det är lätt för mig att gå till att det kommer i samband med att United blir dåliga, men jag kollar på de här spelarna och jag älskar Lisandro Martinez, men det är fan inte många spelare i mitt eget lag som jag känner någonting för. Och det är en jävligt deppig sak. Jag kanske har jättefel. Om United går och vinner igen så kanske man blir förälskad i laget igen, men jag har svårt att se att en titel... nu med det här laget skulle betyda lika mycket som det gjorde förut, för att man kände för alla spelare och man hade en relation till dem och man, liksom, man led med dem, man var glad med dem, och jag känner ingenting alltså så just nu.
Det grundar väl sig lite att lojaliteten i fotboll har ju blivit mycket, mycket, mycket mindre än vad det var förut. Nu är det mycket politik, det är mycket mer pengar. De här lojala spelarna, de är ju liksom, de finns knappt.
Sen alltså, är det något man ska hylla här, så är det ju att det är... Och det har vi pratat om tidigare, framförallt när det har varit så här diskussionen, den ganska trötta diskussionen, Premier League kontra Serie A och hela det här. Men är det något man ska hylla här, så är det ju Napolis sportchef och scoutingarbete. Alltså Kvaratskhelia kostar 10 miljoner euro. Alltså hur kan inte en engelsk klubb ha plockat den här spelaren? Hur
kan man jämföra, jag snackade om det lite
samma igår. Samma med en jävla Kim.
Kan man jämföra... Arsenals fönster förra året, när folk sågade det vid fotkanalerna med liksom Tomiyasu och Ben White och Ramsdale.
Jag gillade att du sa Tomiyasu som etta.
Ja, men jag menar, apropå...
Ben White är en
skillnad.
Fortfarande var ju
det Napoli,
här väldigt... De är fortfarande jävligt dyra, Ben White 50 miljoner.
Absolut, det är mycket... Det var det jag skulle komma till. Det är mycket dyrare. Men jag menar bara att då sågades fönstret. Och jag menar, du som Napoli-supporter upplever... Med tanke på spelarna som försvann från Napoli och spelarna som kom in, så kändes det också som att, vad är det här för... liksom byten av spelare.
Ja, men
att det är ett pissigt fönster på så sätt. Ut och in, summerat, så är det ett pissigt fönster. Alltså,
när fönstret stängde summerade jag det som ett bra fönster. Mm. För då hade Ndombele, Raspadori och Simeone kommit sista veckan.
Hur har han varit?
Inhopparen. Ah, okay, liksom decenter, rotationsgubbe att kunna kasta Ndombele. In. Ja. Ja. Han har inte gjort något större avtryck ännu. Vad fan pratade du om? Alltså jag summerade fönstret som klart godkänt när det väl, alltså sportsligt, när det väl var slut. Sen är det klart att jag inte tänkte att Kvaratskhelia kommer vara så här bra så här tidigt. Mm. Att Kim kommer vara så här bra så här tidigt.
Att Meret skulle faktiskt stå pall, vilket han har gjort här i inledningen. Vi får se hur länge det håller. Han har sin historik av att kunna kasta in en del bollar och få dåligt självförtroende och hela den grejen. Men det som jag imponeras av är framförallt att så här, de här spelarna han hittar till de här summorna. Och det var lite det kritiken var mot Arsenal. Ja. Att så här, visst, spelarna i sig, inget fel på dem. Men vad pröjsade Arsenal i övergångssummor förra sommaren? Och det gav ändå inte en
Champions League-plats. Napoli fyndade mer.
Napoli hittade ju spelare som kostar en backläsk. Alltså, jämförelse. Och de är hur jävla bra som helst. Ja.
Men, så är det, men jag tänkte att vi ska gå vidare alldeles strax, men bara sista frågan då. Du är ju inte jättelångt inne på säsongen än så länge, men vad ser du framför dig att det här Napoli kan
landa i? Det ska ju kunna lösa en topp 4 i alla fall, och det trodde man inte inför. Det trodde man inte när det var 2 veckor kvar på fönstret. Mm. Då tyckte jag att det var ett par
mål. Så du drömmer inte större än så, trots att ni leder ligan?
Nej, det har gått 8 matcher, det är 30 kvar.
Ja, det vet jag, men jag menar, baserat på att det är så mycket som klickar, och till exempel, och som ändå inte ens är igång än, liksom.
Nej, men av de här lagen så har Napoli mött 1, va?
Milan. Och Lazio.
Borta,
ni slog båda.
Ja, Lazio, precis. Ja, men Milan och Lazio slår vi alltid. Det är inte de vi brukar ha problem mot, så det är inga större
problem. Du bara kämpar emot där.
Nej, men jag kan mitt lag.
Ja, jag vet.
Alltså,
men det är det här... Något lag man ändå unnar, så är det ju ändå...
Jo, men det gör ju hela Europa... Prata. Alla som inte håller på Napoli säger ju alltid, fan, jag hoppas Napoli vinner, för man vill se scenerna i stan. Alltså alla, så är det.
Se? Jag åker dit.
Ja, det är klart. Åh fan, att vi ska vara där, så fan.
Men den, jag vet inte om jag kommer våga, men...
Den sorgen. Ja. Den glädjen, tänkte jag säga. Men det är, så här, det är jävligt långt kvar. Men det är klart att det ser jävligt kul ut.
Ja, och vidare i Champions League är ni också. Det är...
Jag såg att det var några som skrev om Djurgårdens match mot Gent i chatten. Vi ska inte ta den nu, men skriv om det igen sen när det kommer till chattens halvtimme, så kan vi nog lyfta upp det. Vi pratar ju svensk fotboll i det här programmet en del också. Och framförallt då, om det har spelats i Europa, så kan vi lyfta in det. Och sen är det ju också Djurgården-Häcken till helgen. Så det är ju en jävla... Det är ju seriefinal i Allsvenskan.
Kommer bli kryss.
Det kommer säkert bli någon. Ja. Men, vill ni nyfikna på min lista?
Ja, faktiskt.
Ja, verkligen. Mm. Just det. Pirrar det till lite här.
Förstår det.
Hade man nästan glömt bort.
Förstår det. Grejen är, när vi körde EM sommaren 2021, då hade vi ju jäkla massa listor.
2020, va?
Nej. Mästerskapet skulle spelas 2020, men vi gjorde det 2021.
Fan vad veck är. Ja, du har rätt.
Ja, du är totalt veck. Men då kanske vi lyfter upp det här temat. Jag minns inte exakt, men jag ska göra det ordentligt nu med en riktig lista, för det här är ett viktigt ämne. Mm. Och man skulle kunna utveckla det här till nästa steg också, men jag börjar med det här. Och vad finns det?
Nej, att du snackar upp den bra.
Ja,
bra. Att du börjar så här snacka om vad du hade kunnat gjort, men du har inte gjort det.
Precis. Nej, men jag menar att det finns ett till steg.
Ah.
En motpol.
Ja.
För det jag ska presentera här är då överskattade typer av fotbollsmål.
Oj!
Mm. Och här har vi ju en lista som är smaken där som baken. Här är det väldigt subjektivt.
Men har du satt ribba in här nu, då åker du på en smäll.
Jag gillar ribba in, du behöver inte oroa dig. Men det jag skulle komma till är att jag har inte plockat fram underskattade fotbollsmål än på grund av programtiden. Så att vi kör bara överskattade idag, så får vi se om jag kommer vidare med underskattade, de bästa typerna. Så är det, okej. Okay. Och då snackar vi alltså, jag kommer börja med typer av fotbollsmål här. Bra, ni är med. Okej, okay, plats nummer tre.
Alltså.
Här blir ni kanske förvånade. För att här ser ni Lionel Messi på bilden, min husgud.
Det räcker ju, för att jag ska bara...
du ska bli bra. Nöjd.
Messi-mål överskattade.
Nummer 2. jag tänker se framför mig hur Leo sitter hemma och kokar här. Min fellow Barca-supporter. Men det har inte så mycket med Messi att göra. Eller det har ingenting med Messi att göra. Det har med den här typen av fotbollsmål. Det här är ju den här bissan som han gjorde. Fick ju jäkligt mycket hype. Att det var så här, wow, vilket mål. Men det här är ju en klassisk sån farfar-bicicleta. När man nästan, ni ser att händerna nästan är på väg ner innan. Så att, plats nummer 3. Orena eller liksom klumpiga bicicletas.
Ja,
inte snyggt.
Den fula bissan.
Den fula bissan.
Alltså den bissan man gör för att passningen har varit lite för dålig. Den är bakom.
Ja.
Den är dessutom ganska låg.
Ja.
Alltså du har ju den ultimata bissan som Wayne Rooney gör. i derbyt mot City.
Ja, då återkommer
alltså, jag till. Du ska upp högt och du ska smaska till den där bollen. Det är ju en bissa. Krickans i
Champions League. Borta mot Juventus. Borta mot Juve är ju en av de bästa bicykletterna.
Bale mot Liverpool, va?
Mm, den är lite mer så här...
Men,
för alla, men det är inte lika motoriskt snyggt.
För de som har varit med ett par år då, så vill jag ju kasta in för att liksom exemplifiera vad du menar. Mats Rubarts mot Bayern i 5-2 derbyt. Den är inte så snygg.
Precis.
Det är ingen sån här bissa.
Precis.
Är den inte snygg?
Alltså, nej, alltså, nu får vi inte ta så här, för det är en stor match. Det är ett Stockholmsderby du hejar på.
Men det är klart den typen av Messi-bissa.
Alltså, men jag tycker inte är den här överskattad?
Ja, men alltså, du ser också, den träffar liksom tås.
Det är fortfarande ett svårt nummer.
Inte, alltså det är svårt. Zlatans mot England tycker jag är fantastiskt såklart, för den är ju briljant på alla
sätt. Men det här är ju mer bara att du lutar dig bakåt.
Ja, jag vet, men jag tänker såhär, han står bra, han ska få en perfekt pass. Det är passningen som är för dålig. Han är ändå tänka snabbt att här kan jag göra en halvbissa.
Han är inte tänka, det enda han inte tänker, jag har ett alternativ för att nå bollen.
Det är ju snyggt. Alltså ingen säger något annat.
Jo.
Nej, alltså det är snyggt. Alltså,
de tycker inte att det är snyggt.
Jo, det är snyggt, men det är inte wow.
Nej, men precis. Man kan fortfarande tycka att något är snyggt, men de proportioner som du fick, det är inte...
Ja, men så att vi förstår.
Det är inte... Ja, men det är bra ord, Tintin. Gubbissa. Ja. Det här är en gubbissa.
Ja, precis. Ah. Så är det.
Överskattat.
Och det kan man alltså, det gubbissor, men också sådana som är lite orena, dålig träff eller konstigt upphopp och så vidare. Okej, plats nummer 2. Här har vi då Jack Wilshers mål där mot Norwich som de gör när det är 4, 5, 6, 7 man inblandade. Klapp mål för mig. Alltså det här kanske låter konstigt för att jag är Barca-supporter, det är liksom tiki-taka. Men när det bara är liksom, vi har att göra med två väggspel och sen är det någon som rullar in den. Jag tycker jag går inte igång på det rent, jag tycker inte att det liksom är så här estetiskt, wow vilket mål. Det gör inte någonting riktigt med mig.
Och vet du vad detaljen i det här är?
Berätta.
Det är när lagets officiella konto efter matchen skickar ut målet men snabbspolat och har räknat antal passningar.
Mm.
Och det är så här, wow, vi slog 38 passningar innan bollen låg i nät. Men så kollar man på klippet i vanlig takt och så ser man att så här, ja, fast 34 av passningarna var ju egen backlinje. Ni bara stod och rullade.
Exakt.
Så att vad är...
Ja, exakt.
Mm. Ja, det klippet, de klippen är överskattade, men alltså ett fint kombinationsmål tycker jag inte är överskattat heller.
Nej, men alltså, det är många som reagerar på det här, för det här, ja, är
vänta,
ju jätte...
Leo in och backa Messi. Jag tror inte att det är sant. Vad är det som händer?
Messi tar junioren.
Tar ner den på bröstet.
Det här målet som Wilshere gör är ju ett extremt exempel, för det är ju väldigt många passningar inblandat och det går väldigt fort. Så det är
alltså,
ju
hade du tagit en annan bild så hade jag... Alltså, där du säger kan jag hålla med om.
Ja.
Men just det här målet är ju...
Ja, men det här är bara, jag väljer det bara för att jag exemplifierar på något sätt, men det jag håller med om att det här är väldigt snyggt och man förstår varför jag har fått mycket hype. Men när det är ju som Svane säger, det kanske är ett långt anfall, men mycket handlar om liksom passningar i backlinjen och sen så kommer det upp, någon drar någon och så är ett väggspel och sen
men mål. Om det är ett väggspel, och då kan jag köpa att du kanske inte tycker det så. Nej, men när man har 4-5 väggspel nästan i eller precis utanför motståndarnas straffområde, då är det ju ett snyggt mål. För då spelar man ju ut
Ja, det är snyggt, men jag menar bara så här, när ställer du upp hemma och bara wow vilket mål, du gör det ju oftare om det är någon som drar på liksom en riktig strut och krysser från 30 meter.
Jag har ju andra favoritmål.
Ja.
Men vet ni vad man blir lite nyfiken på? Först, Messi med på överskattad listan. Och sen ett typiskt Barcelona-mål. Börjar vända lite?
Nej. Alltså, jag älskar Messi och jag älskar Barcelona. Men
du föredrar när Real gör mål.
Ja.
Nej, det gör jag inte.
Du såg ju Barca-mål och indirekt hyllar Real-mål med den här listan.
Barca har gjort många typer av mål. Många typer av mål.
Mm. Men sällan de här kraftfulla distansskotten i kryssen.
Nej.
Som du älskar
det
allra mest.
Det finns. Messi har gjort många. Daniel Alves.
Chelsea.
Men här kommer en...
Daniel Alves hittade in där, hörde du det?
Ja, jag otroligt. Vet. Jag tänkte på det själv. Men ettan är given. Den är solklar. Och det här är mest överskattade målet i fotbollsvärlden. När det kommer ett inspel längs med backen från kanten. Och så har vi en anfallare som klackar den. Alltså man liksom bakom sitt eget ben och styr in den. Och den går liksom långsamt in i mål. Och kommentatorer och liksom, journalister blir helt lyriska och tycker att det är det snyggaste målet. Alltså det är, liksom, det är oftast också rimligt att göra det. För att om du har liksom en back som står till vänster om dig, så kan du inte, om du försöker skarven framför ditt eget ben, så kommer du förmodligen liksom träffa backen, och det är svårare rent liksom.
Ofta också en passning som är lite för mycket bakom.
Exakt, den kommer bakom dig. Du har inte så mycket till val.
Vet du vad?
Ytterligare ett Barca-mål.
Ja, det får man lov att säga.
Ja, men jag håller med dig här faktiskt. För det här är typ ett mål som vi också skulle kunna göra.
Nej, inte du. Vi såg dig på dobbturneringen.
Nej, men du håller utanför när vi pratar fotboll. Men det här tycker jag faktiskt är önskat. När det kommer efter backen och man bara kan sätta dit foten. Det är lika enkelt som att sätta den med bredsidan direkt.
Macho tycker jag skriftlig varning på den här listan.
Axel kommer som fotbollshatare och skriver det.
De två första håller jag inte med om, men den här håller jag med om.
Den här håller du med om. Nej, men alltså, det finns ett
mål inte som... värsta målet det här.
Det är inte det. Det är inte det. Och det är som Svanen, som du var inne på, oftast så är det rimliga att göra. Och oftast går det kanske inte
det
så här...
Det är enda alternativet
alltså, du försöker skarva den, det är också någonting så här... Du försöker bara skarva den mot mål. Det är det du försöker göra. Det är inte så att du försöker också placera in den. Den hamnar lite grann där
den
hamnar.
Du tänker att den ska hamna mot bortre stolpen, men det gör den ju
precis. Sedan. Ja, och jag håller med Sabri om att det är inte jättesvårt att göra. Helt ärligt.
Det är det,
alltså, det är ju ganska...
Det är Messis gubbspark lite svårare.
Absolut. Och som Leo skrev, han tar ner på bröstet.
Och tickattackan,
det
var ganska alltså en dålig mottagning.
det var ett mål, men det kallar gubbisan. Ja, men för det finns ett mål som Henok gör i ett Stockholmsderby mot Djurgården på Tele 2 när han hoppar upp och klackar in den bakom stegen. Det är klass, för det handlar ju om timing och liksom upphopp och tar den i luften på ett helt annat sätt. Men ner på backen?
Nej, det här var
Sabris kommentar till mig då. Du är tyst när vi pratar fotboll.
Ja, men alltså
otrolig kommentar.
Ska sitta som en åskådare här nu resten.
Otrolig kommentar.
Vi pratar ju fotboll i hela programmet.
Jag menar inte så. Jag menar om vi pratar om vi själva ska spela fotboll. Om ingen fattar det. Jag menar, han är stolt över ett långskott på BK Bäckomberga som vi mötte. Jag vet inte, målvakten nådde ju inte ens upp till ribban på
just det var länge sedan vi pratade om mitt mål från halva plan.
Det är ju
överskattat.
Det är målet som ska toppa listan för övrigt.
Det tycker inte jag. Jag vet att många tycker det.
Mål från halva plan där målvakten står och sover.
Nej, spelförståelse.
Det... Jag tycker också
men alltså, spelförståelse, det är
sen finns ju sen finns det ju olika mål. Men typ, så här...
Det är spelförståelse och krävs ändå någon form av utförande för att liksom...
Alltså spelförståelse, det är Zlatans bissa mot England. Det är spelförståelse. Mm. Men att liksom, att som anfallare få bollen på... Du står och slaggar, motståndarna anfaller. Du står och tittar upp lite grann vad händer bakom. Okej, du ser att slipsen är långt ute. Du har bestämt dig att kommer bollen snabbt till mig här nu, då ska jag skicka den mot mål. Men, det är ingen superspelförståelse.
Gällande Zlatans mål mot England. Hur högt håller ni det? För, alltså så här, för mig, det går inte komma ifrån att det är utan målvakt. Alltså klacken mot Italien i EM är mycket snyggare.
Absolut inte.
Jo,
nej, absolut inte.
Herregud.
Nej, men kolla så här.
Vadå, det är utan målvakt? För att han har lurat målvakten, ja. Ja.
Alltså min nästa lista som...
Han lurar ju Joe Hart.
Jo, men alltså så här, du...
Har du en till lista?
Ja, kör en bissan därifrån du 100 gånger. Du kanske får in en.
Nej, men
Lyssna nu. Klacken mot Italien. Ingen i hela världen kan göra den.
Superöverskattat mål.
Nej. 1000 försök. Du lyckas inte. 10 000 försök, du lyckas inte.
Nej, men vänta. 10 000 försök. Du menar att jag på 1000 försök ska lyckas göra Zlatans bissa mot England?
Ja.
Alltså jag bryter nacken efter 2. Alltså det är omöjligt.
Alltså du menar att det är lättare att genomföra bissa mot England än klackmålet mot Italien?
Ja, överlägset.
Nej, för att
klacka... Alltså bollen är här uppe. Klacka här uppe. Försök.
Men vad fan?
Kör bollen
är där uppe även på
bollen. På tal om det här målet. Du har en målvakt som går ut. Är det Del Piero eller Cannavaro? Vem är det som har stolpen? Det är Vieri.
Det är Vieri.
Vieri.
Du, alltså bollen ska in på den ytan som inte Bobo Vieri når bollen. Men, alltså det går inte
nej, om jag vet, målet. Men det målet... Det är det snyggaste målet. Det målet är ett mål... Det är det svåraste målet han har gjort. Det kan jag hålla med om. Men på tal om att så här... Man, som det här. Den klacken han gör där. Det är bara instinkt. Han hinner inte tänka. Han kan inte, han går upp och tar duellen. Bollen kommer inte dit han vill. Jag klackar till den.
Exakt.
Och han har den spänsten. Målet mot England han gör... Det är 100% tanke. Man ser att när bollen går mot Joe Hart och Zlatan säger att jag kommer inte vara först. Redan då är han tänkt i sitt huvud. Jag ska kroppsfinta honom, sen ska jag gå för andra bollen. Bissan kommer på ett öppet mål. Alltså det är sån perfektion det målet. Du och jag, vi hade löpt och sett att Joe Hart, han är först, okej, skit i den här bollen.
Så att det England-målet är...
Båda målen...
Det går inte att göra. Ingen
måste,
kan göra det.
Måste man ändå säga, båda målen är another level spelförståelse. Ja. Att han bara får för sig att han ska upp och klacka den där bollen när ingen annan ens tänker på det. Eller Bissan. Det är ju på en annan nivå.
Men jag tror inte att Zlatan
att han
tänker...
träffar mål med Bissan, det är ju sjukare.
Såklart, men jag tror inte att Zlatan tänker, den här ska jag gå upp och klacka. Han ser en slumpboll, han går upp och tar duellen och det blir vad det blir.
Är det en studs?
Exakt, 100%.
Är det en studs bara till mål? Eller studsar den flera
gånger? Alltså, Ljungberg försöker... Är det mer Bissan?
Ja. En gång. Den studsar ju typ bam in i mål.
Det är helt... Vet du vilken tröst han har då? Fan, Jalka. Alltså, det är ganska svårt att bara... Det är ju fan svårt att på stillastående lägga in den i mål utan att det ska...
Ja, absolut. Nej, jag håller klacken snyggare. Sen är det klart att du spelar in att den ena är en träningsmatch, den andra är ett IMS-klapp.
Ja, 10-0, systemet är öppet. Ruggiga synken!
Det har varit en snabb synk där. Kanske snabbaste synken i Eurotalk Weekends historia.
Kanske bästa.
Bara
kanske
ropar ut 10-0 och sen så tog vi en paus.
Bästa också.
Kanske bästa också. Ja, min lista fick ju blandade reaktioner. Känslan var att majoriteten avskydde den. Men det var i alla fall kul att få lyfta upp den. Jag har ju en uppföljning med en uppföljningslista.
Men också att du valde lite provocerande bilder, just Messi och Arsenal. Det är känsliga ämnen, så det höjde ju nog lite.
Det är känsliga ämnen. Ja. Man måste ju alltså, återigen, det hade inte med Messi att göra. Jag ville bara visa den typen av vissa kleta.
Grym lista.
Så att alla är med på det. Men jag tar min efterföljande lista lite senare i programmet så vi återkommer till den. Och då tror jag att folk där ute kommer koka ännu mer. Så kommer det bli. Mm. Hörrni, i Utok Weekend så är vi sponsrade av ATG och deras spel Big Nine. Och då pratar vi alltså om ett spel där det är 9 matcher från de europeiska toppligorna. Kan också vara Champions League och så ska man spela 1-2. Och över eller under 2,5 mål. Och Sabri, du var ju väldigt stark i onsdags när vi spelade Big Nine. För du fick 9 rätt. Ser vi här, med ett litet utropstecken efter. Här ser vi hur vi har gått sen vi startade med att spela Big Nine. Du har ju varit ganska svag fram tills dess. Mm. Men nu har du 3 stjärnor och 9 rätt. Berätta om kvällen.
Ja, men för det första så har jag ju också utlovat att i slutet av dagen kommer stå mest intjänade cash.
Du har också sagt att du går från stora cashen och när du vinner så vann inte mycket.
Ja, men det är 2 bollar som studsar lite fel där, men vi har ju med skrälltecknarna, det har vi. Men som sagt, det är 3 stjärnor och det gäller ju lite, man ska ju vara bäst när det gäller också, Axel, eller hur? Där hade vi liksom alla ögon på oss. Vi gjorde det där live. Då kände jag så här, här kan jag inte få sämst igen. Jag måste få bäst. Och när jag såg att ni drog ju lite mer åt Sabri-hållet. Du tog bort Real Madrid. Jag tänkte så här, okej, det kanske jag hade kunnat göra. Men nej, jag kör... Hade du kryss 2 på Real Shakhtar? Och det är inte fel.
Man måste ha en skräll på kupongen. Det är bara det jag säger. Och då satsade jag på Shakhtar. Och de var nära på att kvittera.
Nej, det var de inte.
Men jag fattade inte under kvällen att du gick, att du var så nära 9 rätt. Det kom lite som en chock på slutet av kvällen. Att fan, Sabri, du
nej, men jag drog mina konkreta spikar. Liksom Chelsea. Jag väntade bara i målen. Alltså Chelsea ledde ju. Och City ledde ju. Och Juventus ledde ju. Och sen var det ju den sista matchen vi väntade på. Det var ju Watford och Swansea som jag hade 1-2 men över. Det stod 1-1. Mm. Och så fladdrade han in med att jag kollade bara, jag följde den bara liksom på livescore och stod så här 19 minuter. Men det var 17 minuters övertid. Så jag bara, yes, det finns ju chans. Vi har ju en chans att få en balja här.
Och du vann dryga nästan 5000.
Ja, men som, exakt så som du står där. 4754.
Just det, för du stod på 0 innan då.
Ja.
Så att det här fick alla de som hade köpt andel då dela på.
Precis, 10 andelar så 475.
Ja. Men det är roligt att någon av oss har fått 9 rätt nu så att vi är verkligen igång. Vi ser 3 stjärnor där. Här står YouTube, men jag tror att vi ska ändra till Kalle. För att det är ju Kalle som lägger spelen för YouTube-träkning. Alltså, okay. Och Kalle är ju en otrolig spelare. Vi kallar honom för guden. Han hade en lite tyngre afton i onsdags, men...
Otur.
Otur, verkligen. Stolp
ut. Ska sägas att guden Kalle gjorde en 120-åtsare. Det enda som fattades var ett till mål med Fika ja, PSG. Gå in och kolla highlightsen, ni som inte har gjort det. Sjukt att den slutar på 2 mål.
Ja, det är helt galet. Och det säger, vi brukar plocka fram varsin 100-oddsare ibland. Alltså ett kombinerat spel som landar i mer än 100 odds. Och man är ju inte jättenära oftast. Det kan vara så här, man är 2, 3, 4 spel ifrån. Kalle lägger det och han är 1 spel ifrån. Och som du säger, det som bommas ska ju vara korrekt också. Så att,
nej, det har aldrig varit.
Guden är fortfarande guden.
Så kan jag gillar ju inte att Sabri, jag har ju hånat Sabri här, men att Sabri sitter där på 3 stjärnor, det gör ont i själen.
Nej, det gör ont.
Gnugget har gjort sen här i veckan, kan jag säga.
Så ni som inte tror på Jalkemo, gå in och kolla de där sista minuterna när Svans gör mål. Jag får ni rädd. Du är skitglad, Victor är skitglad. Jalkemo ska säga. Han är inte glad min att jag fick 9 rätt. Alltså, han är helt stormfist. Här sitter jag bara tittar, har bilden fryst? Eller, alltså, nej, han var absolut inte glad. Och det gör ju saken ännu bättre. Då vill jag ha 9 rätt den här veckan också.
Ja, verkligen. Och det ska vi försöka lösa. Ska vi ta och titta på helgens kupong? Där det är spelstopp idag, 16.00. Det ser ut så här. Ja, då har vi, jag går igenom det lite snabbt här. Match 1, Brighton mot Tottenham. Match 2, Manchester City mot Southampton. Sen har vi Chelsea mot Wolves. Newcastle mot Brentford. Dortmund Bayern München, det är klassiker. AC Milan, Juventus, också en otrolig match. Bologna Sampdoria, Sevilla, Athletic Bilbao, spännande match det med. Och sen har vi Getafe mot Real Madrid som match nummer 9 som avslutar raden där. Ja, vad, jag tänker att vi ska börja med dig Sabri och kanske match nummer 5. Dortmund Bayern München.
Klassiken i Tyskland. Först vill jag bara säga att alltså, från onsdagens lapp till den här den är lite vidrigare. Den är lite svårare att läsa av, tycker jag. Men om vi ska...
Men och den är svår, men det gör ju också att det känns som att det kan vara lite mer spretigt hur man lägger sina tecken och finns större chans större... att vinna större och mer pengar.
Ja, exakt. Och det är lite vill komma in på, men dock i Dörr Klassiker, där har jag ju kikat på extra för att jag har ett litet hjärta för Dortmund, det har jag. De gjorde det bra senast mot Sevilla, men liksom mot Bayern München har de det otroligt svårt. Mm. Bayern München har vunnit 8 senaste. 8 raka har de. I 7 av dem så har det blivit över 2,5 mål. Jag tittade de senaste 17 matcherna så har 15 slutat över 2,5 mål. Så överspelet är nog lika givet som att spela att Haaland ska göra mål i sina matcher. Alltså, du får lika lite pengar tillbaka. Så nej, men där är jag verkligen inne på överspelet. Och kanske att man vill lägga till att man vågar spika Bayern München. För det är ändå... Det är en...
Du tror det ändå, trots Dortmunds slakt nere i Sevilla?
Jag tror det för att de andra favoriterna... de är mer översträckade än vad Bayern München är. Dortmund saknar Royce, kanske också Hummels, och är ju en maskin. Och det här, vi pratar ju också om det här historiska övertaget man kan ha, och jag tror att Bayern har det mot Dortmund helt enkelt. Och jag tror att det blir mycket mål, men jag tror att Bayern drar
och vi har sagt det för Bayern är ju lite sovande jätte liksom. Om de behöver reagera så kommer de ju göra det, och det känns väl som att de gör det den här matchen. Så vad har du spelat på match nummer 5 då på din kupong?
Just nu är den på 2 och över 2,5.
En sak som sticker ut för mig ändå i den här matchen är att 13% har dragit wildcard på den här matchen. Lite oväntat faktiskt.
Mm. Ja, faktiskt. Det är ganska mycket om man jämför med typ Bologna Sampdoria som också känns som eventuellt lite småklur i match nummer 7. Men Jalkemo, vi rör oss till England då. Match nummer 4. Mm. Newcastle mot Brentford. Ja. Hur ska man resonera och tänka där?
Alltså jag har kollat väldigt mycket statistik den här matchen. Och vi har ett lag som inte har förlorat på hemmaplan den här säsongen. Och de möter ett lag som inte har vunnit på bortaplan den här säsongen. Newcastle, jag tycker att man såg senast när Callum Wilson kom tillbaka. Dock alltså så här, Fulham får en utvisad tidigare. Men man får ändå självförtroendet att få i lite bollar. Att Bruno Guimarães kommer tillbaka. Almiron, stekhet, Saint-Maximin väntas vara tillbaka den här matchen. Och Brentford, efter den här 4-0 mot United så har det inte sett lika roligt ut. Sträcken är ju relativt jämna. Känns som att många kommer gardera upp den här. Men jag håller Newcastle som ganska stora favoriter i den här matchen. Det känns som man... Det var väl årsdagen för nya ägarna nu i veckan. Och jag tycker att man på många sätt har gjort väldigt mycket bra. Hur man agerat på transfermarknaden och hur man fått ihop det här laget på så kort tid.
Vad har du lagt för tecken här då?
Jag har faktiskt just nu spikat Newcastle. Så det sticker ut lite såklart. har man råd med det så kan man klart gardera ett kryssande, det är väl vad jag skulle rekommendera. Sen har jag faktiskt gått så att jag har spikat underspelet.
Och spikat underspelet, ja, okej. Okay.
Båda de här lagen, två, har i, vad fan blir det? I
Newcastle har ju lägst procent av alla på hemmaplan. De har inte någon match över 2,5, tror jag.
Nej, exakt. Alltså, det är två försvarsstarka lag och anfallet har inte suttit så jävla bra för något av dem. Mm. Och ser man statistik för hela säsongen, framförallt när Newcastle spelar hemma och Brentford spelar borta, så blir det väldigt få mål. Den kan ändras, men det är min magkänsla, jag måste gå på den, för jag tycker att det finns roliga skrällar som är sträckat väldigt lite som jag lockas av. Så därför har jag spikat den här matchen.
Ja, det har jag faktiskt också gjort. Men jag har med överspelet i alla fall. Men ettan under är det man kan utgå från, tycker jag också. Och sen, här ser vi vårt megaspel då. Det är ett av våra spel som man hittar borta på ATG. Gå in på dob.one/big9 för att hitta alla våra olika spel. Jag tror att jag har en andel kvar just nu. Jag tror att era andelar är slutsålda, men gå in och kolla om ni vill rygga Sabri och Jalkemo. Annars har vi som sagt flera spel. Till exempel det här megaspelet som såklart guden Kalle har lagt. Vi skulle inte låta någon annan göra det, helt enkelt. Mm. Och här ser vi då match nummer 8. Sevilla Athletic Club de Bilbao. Wildcard. Alltid rätt. Och det är ju då som en helgardering. Och det förstår jag. För det var väl det som jag tänkte rekommendera. För det givna här är ju egentligen att spela tvåan, för att Sevilla är ju en ganska rejäl kris. De har öppnat den här säsongen väldigt, väldigt svagt, och Athletic Bilbao, motsatsen, har gjort det väldigt bra under Valverde, och de har ju fortsatt sitt liksom gäng Bilbao, och de har fortfarande Iñaki Williams, så de har liksom ett tryggt spelarmaterial som gör det väldigt bra. Ernesto Valverde är ju en väldigt stabil tränare så. Men Sevilla, jag vet inte om ni hängde med på det, efter torsken mot Dortmund så sparkar de Lopetegui, och nu har de skickat in Sampaoli igen, som har varit i Sevilla tidigare, så han kan klubben. Och det är ju en... Nu dog tvn här bakom oss. Det är ju en tränare som kan komma med en jävla injektion, tror jag. Mm. Alltså, det är därför som jag har med inte bara krysset, utan ettan också, trots att Atletico...
Spelar du wildcard i den här matchen?
Nej, jag har tagit en helgardering.
Jag spelar faktiskt wildcard i den här matchen. Ja,
och det är ju synonymt, så att, men mm. Jag väljer att göra det just på grund av det är egentligen tränareffekten som jag vill åt där. Att, Sevilla är fortfarande ett lag som har ett bra spelarmaterial. Det finns bra fotbollsspelare i laget.
Ja, det sträckade väldigt lågt också. Alltså, det är där som lockar. Jag tror att Valor, nu har vi inte uppe här.
Men 24% på ettan. Ja. Så att det förvånar mig ändå lite. Jag tycker att det är en ganska oviss match. Så att det finns ändå ett par, liksom, det finns spelare att, som jag tycker att Sampaoli skulle kunna lyfta upp i Sevilla. Så att jag tror att ettan är inte dum att ta med.
Mm. Jag tänker lite annorlunda där. Jag har faktiskt tagit bort ettan.
Ja, du har det. Har du krysset då?
Jag har kryss två med där.
Ja, men det kan jag förstå. Jag tror, med krysset tycker jag i alla fall absolut ska vara med.
Jag kan ge ett kryss. Jag tror ändå den här förlusten mot Dortmund och det är ett självförtroende. Alltså, han kan inge något form av mod, men liksom Atleticos Bilbao start tror jag ändå kommer överväga i det här. Och då får jag med andra tecken som jag tycker är lite mer intressant innan vi kanske ska avrunda. Men jag har ju med krysset i Wolverhampton mot Chelsea.
Spännande.
Nej, jag också faktiskt.
För att
det har inte jag. Det har
jag är ju lite inne på det här spåret med de här lagen som är emellan Europaspel. Speciellt Chelsea som ska åka till Italien och möta Milan igen. Man städar av dem ganska duktigt på hemmaplan. Det är en annan typ av match på bortaplan. Men jag tycker fortfarande inte att de imponerar så mycket. Och sen Wolves. Hur dåliga ska de vara och hur länge? Jag känner så här, någonstans så måste de hitta in i det här spåret där de börjar ta poäng igen som de gjorde förra året. Och då kan det ju vara intressant här med ett Chelsea som nog måste fundera lite på i veckan vad de har och inte ser helt perfekt.
Jag förstår hur du resonerar, men jag tror att Chelsea är på gång. Därför har jag spikat ettan. Nu tror jag att de växlar upp. Jag tror att Potter börjar få lite fason på det där. Jag tror att Auba, han har gjort mål nu i två raka matcher, kommer att vara viktig för dem. Sterling ser fin ut och Reece James är tillbaka i Reece James-form.
Åh, vad fin.
Så att jag ser inte framför mig att Wolves ska ta några poäng på Stamford Bridge.
Pedro Neto borta till VM också.
Pedro Neto borta, absolut.
Och där är TV:n igång. Bra Harry, nu åker vi.
Harry löser det. TV var lite Diego Costa där tog taget. Checkade ut lite, men nu är det
Diego Costa. Jag målade.
Vill man det?
Ja, det
Men här ser vi då alla våra olika spel. Kalle, Eurotalk Weekend Kalle där, tre stjärnor, slutsålt sen länge. Såklart. Alltså sen, ja. Sen nej, alltså,
folk hade varför heter den Kalle? Den ska heta Guden.
Folk hade notifikation på det här. Jag tror att det 4 minuter tog det sen
var slutsålt. Var det 4? Det var ju ändå långsamt i relation till tidigare gånger. Ja. Så, ja. Men han det var väl efter onsdagen då? Annars
han
brukar
han
ta
köpa en själv ens.
30 sekunder, 45 någonstans där. Men i alla fall, Kalle är fin, men det finns flera spel, ni ser ett gäng här. Vi har en QR-kod uppe som ni kan använda eller skriva in dob.one/bignine för att hitta till alla våra olika spel.
Men jag måste ju säga vilken, jag har ju en match som jag sticker ut på. 1-2 Getafe Real Madrid.
De är ettan. Getafe. Oj, spännande. Spännande. Jag har krysset i alla fall.
Ja. Tänkte jag en Axel och köra ett kryss.
Ja. Den är kaxig. Ja. Den är kaxig. Funkar aldrig, men den är kaxig. Ja, spännande. Nej, men om ni vill rygga våra kuponger så hittar ni dem på atg.se. Glöm inte att det är 18-årsgräns för att spela. Spela ansvarsfullt och om ni har problem med spel så finns stödlinjen.se. Helgens höjdare. Det är jävla massa fina matcher som ska spelas där ute i de europeiska toppligorna. Och om vi börjar i England så är det Arsenal mot Liverpool. Söndag 17.30. Här har vi allihopa.
Oh, bra kontrollrummet att kasta in Udinese Atalanta.
Men alltså,
faktiskt, toppmatch.
Ja, just nu är det ju en toppmatch. Vad skulle du säga, Elke?
Matchen i La Liga, kom igen.
Vadå, Barcelona Vigo, toppmatch. Söndag 21, fin tid.
Alltså, Getafe Real kanske inte ska vara med här.
Getafe Real. Ja.
Barca Celta kantboll.
Barca leder La Liga.
Jo, men Celta är... De kan vara ganska roliga. Det kan bli en rolig match. Mm.
Men vi börjar i England.
Ja.
Alkemo. Arsenal Liverpool, vad blir det i matchen?
2-2.
2-2?
Mm. Varför? Inte 2-1.
Varför?
1-2. Aha. Nej, men, fan, det är en jävligt rolig match på många sätt. Alltså Arsenal, många pratar ju om hur bra är Arsenal. De har imponerat jättemycket. När man har satt på prov mot United så torskar man. Mm. Man har en historia, framförallt i det här mötet och även i mötena mot City, att vika ner sig rejält mentalt. Mm. Och nu ställs man mot ett Liverpool som har börjat jättesvagt. Och det är väldigt mycket frågetecken. Liverpool med ny uppställning senast mot Rangers, kommer man våga fortsätta på det? Man spelar nästan en liten svensk landslagsuppställning att centrera backlinjen och för att hålla Trent mer defensivt. Vilket så här, ja, jag vet inte. Och Tsimikas körde och Diaz klev in centralt. Så det blir kul att se hur man formerar laget i den här matchen. Och hur Arsenal tacklar ett favoritskap i en stor match. För det var länge sedan. Och då folk kommer säga att de slog Spurs. Ja, men Arsenal slår alltid Spurs i North London Derby på hemmaplan. Så det gör ingenting. Och jag har faktiskt lovat att vinner Arsenal den här matchen så kommer jag bara hylla dem nästa vecka. Jag kommer inte ens säga om. Då är de på riktigt och stora favoriter till andra platsen i ligan.
Ja, och jag tycker att de visade mot Tottenham förra helgen. Alltså det var ändå ett steg i liksom rätt. Sen är det så här, derby. De där matcherna vet vi att de kan se ut så där. Arsenal kan göra den typen av derbymatcher även när de ligger 10 och Spurs ligger 3. Det har vi sett förut. Det är inget nytt att hemma derbyn framförallt att lagen är starka där. Men det var ändå, jag tycker att insatsen i sig mot Tottenham förra helgen var ett ganska stort steg i att så här, okej, de är faktiskt på riktigt.
Och det är ju sjukt att Arsenal alltså kan, dock med one game in hand, men man kan vara 14 poäng för Liverpool efter 9 omgångar i Premier League. Alltså
det är otroligt.
Det är otroligt. Både att Arsenal är bra, men att Liverpool är en enorm missräkning.
Mm. Mm. Folk skriver i chatten att angående Spanien där, att det är Real Madrid, eller att det är Madrid derby. Ja, det är det, men det är fortfarande en lite semi-beige match. Vi har Getafe på 14 plats och vi skämtar ju såklart när Barça Celta Vigo är liksom... Alltså, det fanns inga större matcher i Spanien. Vi ville ha med några spanska matcher. Så,
ja, så kan det vara.
Och Getafe Real Madrid ska såklart vara med på grund av att det är derby.
Djurgården BP kommer också vara ett Stockholms derby nästa, nästa år. Det kommer inte vara
ungefär så.
En toppmatch.
Men, Sabri. Är Arsenal lite samma som Napoli i det att man bara väntar på att det ska ta slut den här formen?
Alltså, så har man ju känt tidigare säsonger när de har börjat så här bra och folk skriver liksom dags att syna Arsenal-bluffen och så vidare. Men det här är, jag är lite inne på, Jacke måste bara, det är inte samma sätt att det är så här, det är upp till bevis på
tvärtom. Alltså nu är det upp till bevis på att de är faktiskt typ favoriter. Nu möter de ett Liverpool som är sargat, som visserligen slog Rangers, men det måste man ju nästan göra. Men det finns så många lag man har tappat poäng emot. Så det här är en annan typ av press på Arsenal. Det är inte bara så här, åh, ni har slagit 5 bottenlag, hur ställs ni mot ett storlag? Här är det liksom så här, det är som ni säger, 14 poängsskillnad kan det bli om de vinner. Och de är ju, just nu är de ju ett bättre lag än Liverpool. Så det är lite mer press på dem. Och det är en annorlunda känsla att gå in mot Arsenal. För att jag tycker också att vi alltid haft lätt mot Arsenal. Alltid när vi möter dem så har jag en känsla av att vi kommer slå dem här. Nu har jag inte det. Nu har jag lite mer så här, fan, det här är en jobbig match. Men det är upp till bevis.
Det är därför det är en jävligt kul match just.
Jag tror det kommer att bli en riktigt kul match. Jag tror det kommer svänga rejält också. Men jag är också lite inne på kryssspåret som Jalkemo är inne på. Det är, fan, ska Liverpool förlora här, då är det bottens bottennapp. Alltså.
Sen City nästa vecka på det.
Ja, det blir ännu svettigare.
Det är ju verkligen en...
Och Rangers borta i veckan.
Ja, nej, men det är ju verkligen ett ögonblick för Liverpool som kommer tala väldigt mycket för deras säsong. Mm. Tar man 4 eller rent utav 6 poäng de här 2 matcherna så... är ju inte en titelstrid helt, alltså så här, jag tror det verkligen inte, men det är inte omöjligt. Man är så nära så att man vinner man de här 2 matcherna, får medgång, man börjar gå på en run fram till VM, så har man fortfarande chans. Men tar man 1 poäng eller 0 poäng i de här 2 matcherna, då är det kris på riktigt. Då är man ju inte favorit i att sluta topp 4 längre. Så det är 2 jätteviktiga matcher för Liverpool.
Och så här, skulle Arsenal vinna och dessutom inte ha Champions League-spel, alltså med en tydlig prioritering, medan andra lag, City till exempel, Liverpool till exempel, Chelsea till exempel, som kommer att behöva fokusera på Champions League både under den här hösten, men alla kommer nog troligtvis också gå vidare från gruppen, vilket betyder fortsatt fokus i vinter eller i efter årsskiftet. Så att jag menar, det är ju läge, det finns verkligen en möjlighet här för Arsenal om de löser åtminstone ett kryss i den här matchen, så finns det verkligen ett läge för Arsenal att jag är helt övertygad om att de inte vinner Premier League heller, men att så här, ta upp kampen och visa sig på allvar. Det har vi lärt oss från andra ligor, framförallt i Italien. Att så här, de 2 senaste ligavinnarna i Italien är Milan som kom sist i sin Champions League-grupp förra året. Det hade man enorm nytta av under våren i Serie A. Samma med Inter året innan med Conte. Då åkte de också ur i sin Champions League-grupp och kunde foka på ligan. Mm. Arsenal är alldeles med i Champions League det här året och kan foka på ligan hela vägen.
Jag tycker man har sett, gynnar dem enormt. Jag tycker man har sett tydligt att de roterar ju extremt mycket i Europa, Europa-liga. Alltså vissa lag satsar ju mer och vissa mindre, men Arsenal roterar verkligen i stort sett hela elverna, vilket kommer gynna dem.
De hade en hemmamatch mot Bode Glimt med B-laget, medan Liverpool var tvungna att leverera ett resultat mot Rangers.
Och ställa upp med bästa laget.
Har ni nämnt när ni har lagt ut texten lite grann? Har ni nämnt den här statistiken eller? Alltså senaste 5 matcherna. Att Arsenal har inte lyckats göra mål på Liverpool senaste 5 matcherna.
Nej, och det har vi pratat 2-0, lite 2-0, om att liksom själva historien. Det är det jag menar med att känslan har alltid varit att vi kommer slå dem. Vi har ju mött dem där de också har gått sina 5, 6, 7, 8, 9, 10 matcher bra. Men att det blir så här, nu synar vi Arsenal bluffen när de får möta topplag och så vidare. Nu är ju känslan lite mer så här, fan, vi måste vinna. Det är ju katastrof om vi inte vinner. Det är de här, det är som man säger, det är de här Rangers och City. Det känns som att säsongen kan avgöra så här. Torsk mot Arsenal och City, då börjar vi gräva graven. Då vill man inte, då vet man inte vart man ska ta vägen. Så fan, otroligt viktig match.
Ja. Sa du 2-2? Mm. Vad säger Sabri?
Jag tror att jag måste tro på mitt Liverpool. Så jag säger 3-0.
Ska jag säga, innan vi lämnar Premier League, en match som jag ser fram emot väldigt mycket ikväll, Brighton-Tottenham.
Varför då?
Nej, men alltså Brighton, jag tyckte man såg linjerna i det serbispel redan första matchen mot Liverpool. 3 mål framåt, 3 mål bakåt, alltså riktig jävla holmgång. Alltså, så här,
bra tränare.
Ja, nej, men som är offensiv, släpper in mycket mål, inte lika. Graham Potter använder possession, men han använder possession som en försvarsmetod. Så, och Spurs, liten, alltså så här, ser man tabellen, är klart att det kommer låta helt sjukt det jag säger nu, men Spurs med en liten minikris efter förlusten i North London Derby, 1 poäng senaste 2 i Champions League.
Ja, och den där tabellplaceringen lurar en lite grann.
Det ser inte bra ut, för många av de här matcherna har man spelat dåligt. Alltså så här, och det beror nog mycket, att det känns som en minikris är nog för att Arsenal och City framförallt är så jävla bra. Och Contes spel, även om man tar poängen, det ser inte jätteroligt ut. Och man måste, för att slå Arsenal i förra matchen, allt måste sitta. Son måste göra mål på de där kontringarna. Och Ja, det är nog att lagen där uppe är så jävla bra. Men poängtapp för Spurs där, så det börjar... Alltså så här, kontot ska ingenstans. Men det börjar visas missnöje.
Mm. Sagt om man Kulusevski ändå. Får inte underskatta det.
Ja, jätteviktigt.
Man märker att Richarlison, han är inte alls samma... Det är en humörspelare på ett annat sätt.
Sån har varit iskall också.
Det har han. Men Kulle är någon... Han är gnuggare även fast han är en showare på ett sätt. Han gnuggar väldigt mycket.
Ja, men det är en högre lägsta nivå än vad Richarlison har.
Everton United, vi ska inte prata så länge om det, men det känns som att det kan bli en tråkig match.
Jättetråkig.
Eller hur?
Ja, nej men jättetråkig. Söndag 20-0 också.
Everton är bra defensivt. Ja. United är, vet är inte vad de är bra på. När ni har vunnit matcherna nu, när ni hade er streak innan City-matchen, ja. Då har det ju varit med 1-0, 2-1 eller vad det har varit. Alltså det har inte varit några stora siffror, någon sprudlande fotboll.
Men det positiva med den här matchen, nu vi Premier League... Kollare är inte vana med den här avsparkstiden 20.00 en söndag. Jag har ju en tes att ju senare matchen är på söndagar, desto mer söndagsångesten börjar kliva på. Man vet klockan ringer snart, det är måndag. Man blir inte lika arg. Det är skönare att tappa poäng sent en söndag än 13.30 när man tar första ölen en lördag. Så det är ju positivt.
Ja, framförallt...
Men dagen är ju inte förstörd.
Nej,
för den är ju över.
Den förstör ju hela helgen. Tänkte mig fråga till dig, Alkemo. Ska Ronaldo bort från United?
Ja, det är klart han ska.
Tyvärr vill ju ingen ta honom.
Nej.
Så det är ju ett litet moment 22.
Men den här matchen nere på Cypern i Europa League var ju faktiskt... Alltså det måste ju vara... Alltså man ser hur förknäckt han är.
Men jag,
att ingenting funkar.
Ja, men jag vet inte vilken podd det var. Det var någon podd när folk började prata om att United gjorde bort det som inte släppte honom i somras och tvingade honom kvar. Det var ju ingen som ville ha honom.
Nej.
Alltså så här... Det är inte United har ju inte tvingat Ronaldo att vara kvar. Det är ingen som har, han erbjöd sig till varenda klubb och liksom Jorge Mendes försökte verkligen, men ingen ville buda på honom för att han är för dyr. Mm. Och att han är dysfunktionell för väldigt många fotbollslag som han ser ut just nu. Så det där, jag tror att United släpper honom första chansen.
Men tror du att snart liksom, han fortsätter bänkas? Tror du att han kommer vara liksom så här, nu är jag vägrat träna? Eller alltså, han verkar ändå faktiskt vara ganska professionell i sin, för det här är ju första gången typ i hans karriär.
Han är...
Sen han var kid, han blir alltså på riktigt petad.
Ja.
Och det alltså, är intressant att han tar det ändå ganska väl tycker jag. Ser ut som.
Men jag tycker det, alltså den här matchen, jag såg också den här Europa League-matchen, det syns, alltså det här kroppsspråket har man aldrig sett på Ronaldo. Det är så hopplöst, det är så bitter. Det är så här, han skulle få en pass från Rashford, då var det fria mot målet och den blev för dålig, den gick för långt. Det var så mycket frustration i den där...
Pass.
Va?
Det är en pass.
Nej, Rashford till Ronaldo. Har du sett det?
Nej,
okej. Okay. För jo, de två kom fria. Ronaldo till Rashford, det kanske inte var en pass. Men det var tvärtom sen. Rashford till Ronaldo, det gick för långt. Det är bara frustrationen i honom. Men jag tror att, typ som Hasse Backe pratade om Maria, att de är så jävla professionella vissa spelare. Jag tror Ronaldo är en sån faktiskt.
Det är ju på något sätt, ovärdigt alltså, att det ska se ut så här. För det har ju varit så bra så länge. Och även du som Team Messi och kanske hatat Ronaldo hela din supporterkarriär. Det är typ så här, man vill ändå inte se de här världsspelarna som har varit så dominanta så länge.
Men det är ju en sorg att man själv börjar liksom bli gammal. Ja. Alltså, du vet, man ser de här som man har växt upp med som är så här, att de börjar decline och så kommer hålet liksom. Då börjar man känna att det här är inte min fotbollsgeneration.
Nej.
Det här är något nytt. Ja, så är det. Nu var det deppigt. Nu höjer vi oss lite.
Jo, men man känner lite för Ronaldo ändå när det ser ut så här. Det är trist.
Ska vi gå vidare till ett annat land?
Ja, ta bort den här jävla tabellen.
Men ruggig match måndag också. Nottingham, Aston Villa.
Nej, men nu får vi lugna.
Jag skojar.
Du trodde han var seriös där.
Helgens höjdare, men, sexan mot elva.
Men en sak som är ändå häftig, vi ska inte gå in på det, men att Nottingham, det kollas ut efter förlusten senast, man har väl 5 raka förluster, att Cooper skulle få sparken, Rafa Benitez har nämnts, att man då bara, bam, 3-årskontrakt. Här har vi bild på till och med. Alltså såhär jävligt oväntat, för det är liksom det Atletico har rapporterat att Rafa Benitez ligger i pipelinen, att man verkligen visar tränaren det här förtroendet. Jag tycker det är häftigt.
Mm.
Den kanske går åt helvete, det vet jag inte, men det är ovanligt och uppiggande.
Steve Cooper är en tränare jag har väldigt dålig koll på.
Ja, men. Han tog över, de sparkade sin tränare förra säsongen i Championship, sen tog han över och sen bara gick de rent. Det är typ det jag har på honom.
Okay.
Men alltså, hur mår Marinakis? Han har ju dragit 2 miljarder, som du säger, något in. De ligger toxiskt, Olympiakos. De ligger 7 poäng efter i grekiska ligan. De har aldrig haft en så här dålig start på över 10-15 år i ligan. Så han har slösat sina pengar i Nottingham, det går skit.
det har gått ut över lite Olympiakos. De går skit, så det är kämpigt.
Milan Juve.
Är det en solskärssituation där förresten? Han hoppar in, gör det bra och sen får han förlängt.
Kanske. Där har vi något.
Ja, eller så nu förresten att Romano började köra F1-silly.
Nej, missa helt.
Han gjort det?
Han gick ut och skrev så här, den här föraren är klar för ett nytt stall.
Oj, han bryter ny mark.
Ja, verkligen. Då rör vi oss vidare till Italien.
Åh, oh, vad fint, äntligen.
Ja.
Ja, den där tabellen kan man ju titta på ett tag.
Det kan eller? Man göra. Det här är en bild som då visar matchen mellan Milan och Juventus.
Ja, det blir en jävla match. Det blir en jävla match. Milan hade ju, de löste ju Empoli borta efter mycket om och men. Men det som väntade därefter var ju det alla pratade om, att då är det Chelsea borta, Juventus hemma och sen Chelsea hemma. Tre matcher som är lite så här, vart är Milan? Vart är de på väg?
De var inte bra på
Stamford
Bridge.
Var står de någonstans? Vi fick första svaret på Stamford Bridge. Bajs. Mycket går att förklara såklart.
Har du tagit över Sabis avförings?
Ja, exakt. Man blir som man umgås.
Så. Det där var faktiskt bajs.
Men nej, det var inte bra. Mycket går ju att förklara med skadeläget i Milan som är ju tufft satan. De saknar ju Mike Mignon som ju är en av världens fem bästa målvakter kanske. Ja. De saknar sin ordinarie högerback, sin ordinarie vänsterback. De saknar Zlatan. Spelare offensivt också givetvis.
Inte för att Ibra är världens mest tongjävla spelare.
Nej, men också så här, en rutinerad Simon Kjær hade kunnat göra någonting i den här matchen. Med tanke på hans erfarenhet. Vem?
Kjær.
Oklart. Det är nya rapporter dagligen. Så att man får se lite grann vad som händer. Och de kommer ju fortsätta vara sargade. Kanske att Theo Hernandez kan komma tillbaks till matchen här mot Juventus. Återstår att se. Samtidigt som Juventus då kanske mådde bra utav det där uppehållet. De kommer tillbaks och spöar Bologna enkelt hemma med 3-0. De får dessutom en ganska enkel match i Champions League hemma mot Maccabi Haifa. Så de kommer ju med lite nyvunnet självförtroende här. Och ska de blanda sig i, alltså en seger för Juventus här upp på 16 pinnar. Passera Milan i tabellen. Det blir en jävla match faktiskt som tycker jag någonstans ändå ger svaret lite grann på vart lagen står. För Juventus är ju också skadedrabbade. Chiesa, Pogba, tilltänkta nyckelspelare som inte kommer till spel. De har haft Chesney out i början av säsongen. Så att jag tycker inget av lagen riktigt kan skylla heller på att säga nej, men våra skador är tyngre än era skador. Utan båda lagen har sina skador. Båda lagen har vitt skild form sett i senaste match. Så att det blir en jävla fin match på ett slutsålt San Siro. 18-0-0.
Om man kollar på head-to-head där, fem senaste matcherna. Kryss, kryss, seger för Milan, seger för Juve, seger för Milan. Så att det är ganska jämnt.
Och dessutom så här 0-0, men också 3-1 och 4-2. Så att det kan bli, den här matchen kan, de lever sina egna liv. Och det kan bli precis vad fan som helst.
Och Rafael Leao är ändå en spelare som...
Han är med, Dusan Vlahovic är med, så att de två stora stjärnorna är trots allt med, de som gör målen och gör assisten. Och Leao är ju, även om han hade det tungt på Stamford Bridge, alltså den showen han hade, det sista målet han gör mot Empoli, men, han är ju underbar att titta på. Liksom.
Vad var det för odds på de här topp 4 efter 8 omgångar?
Nej,
den är stökig. Notera att Inter inte ens är med här.
De får inte plats.
Det är helt otroligt Inter att Inter har gått så dåligt. För det känns som att, det har pratats om det, men att Juve har gått katastrofalt har ju varit större rubriker i min bok.
Kolla den tabellen. Inter på 9:e plats.
Att Inter ligger där de ligger. 4 segrar, 4 förluster. 0 kryss.
14-3 i målskillnad. Sen kan man ju alltså... Jag menar, Liga 9 i Serie A kan ju ganska enkelt städa av Barca och sådana lag. Alltså, så att det säger en del om kvaliteten liksom. Men det är klart att det är kris i Inter.
Jag hörde inte vad du sa, så jag var såhär,
Och sen så kris bara, Inter.
Ja, det var just det du sa.
Kris i Inter, det får man lov att säga.
Men Atalanta då?
Jag kan säga att de hade lite hjälp av domarna.
Bra lag har sånt med sig, så är det.
Sa du inte att det var... du sa att mediokert lag i
Serie A. Ser ju där bollen på huvudet.
Ja, alltså är man 9 i Serie A är man ju ett bra lag.
Du sa ju precis att det var mitten.
Ja, de ligger i mitten i Serie A.
Okay.
Det är korrekt. Städar av ligan.
Kör på. Kör på.
Sådär.
Hans passfattar är inget mål. Stämmer Hans på, vad heter han nu?
Domfris.
Exakt, Domfris. Ingen straff.
Nej, var väl på den med skallen först.
Är han det då?
Det är väl det jag tror att de stöttar ju
domarnas... Är han det då?
De stöttar ju domarnas beslut.
Det tror jag inte att han är.
Nej, jag vet. Och så här, alltså, jag tycker ju också såklart att det där är straff.
Ja.
Tyvärr med VAR nu för tiden. Alltså när man har läst liksom
analysen utav situationen och den trenden som är med VAR just nu, så är jag helt övertygad om att om domaren blåser straff i matchen, då kommer de att säga ja, det är straff. Nu när han väljer att inte blåsa straff, då kommer de hitta, då kommer de titta på så här, hur kan vi stötta det här beslutet? Är det clear and obvious att han inte rör bollen med, alltså, är det clear and obvious att den inte snuddar pannan? Nej, det är det inte. Då väljer vi att stötta domarens beslut. För det man har lärt sig med VAR och just försvarsspelare, det är ju det som är så sjukt med den här jävla handsregeln också, att den är olika beroende på om du är anfallsspelare eller försvarsspelare. Om du gör mål, då är det skitsamma. Mm. Om du liksom är, så här, om du tar den på knät och den nuddar handen, naturlig position, då är det aldrig mål.
Det där var kul. Vad heter domaren i Superettan? Tess, va?
Ja.
Hon gästade i Fotbollsmorgon i veckan. Och hon skulle förklara, de fick hon i frågan, men kan du hans regeln? Alltså så här, om domaren ens vet hur den är. Och då, det var ju någon situation förra året som vi hade en diskussion av när United, jag kommer inte ihåg vilka vi möter, i, om det är Europa,
Europa League.
FA-kuppen eller Liga-kuppen.
Ah, okay.
När vi åker ut mot Championship-gäng.
Just det.
Och han tar ju alltså bollen på låret. Bollen tar här uppe, han spelar till en som är mål. Hade han själv gjort mål, då är det hans.
Ja.
Men spelar han bollen, och då sa ju Tess att ta bollen på en egen kroppsdel och studsar upp på handen, då är det inte hans. Men om det är en extremt onaturlig position den studsar upp på, då kan det vara hans.
Va? Ja, men det är typ så här, det som man går på då är ju så här, är din arm naturlig? Alltså är rörelsen naturlig? Är armen naturlig?
Jo, men alltså, för mig, jag håller ju med om att det säger ju något om regelboken.
När domaren ska säga,
ta bollen upp på handen, så är det inte hans. Men om den är en extrem, så kan det vara.
Ja, alltså, så här, bara, gör du mål, då kvittar det om armen är i naturlig position, icke-naturlig position. Om den tar på knät först och sen armen, då ska det alltid dömas bort. Men om du spelar fram till någon, då är det skitsamma.
Jag tycker det handlar om hur mycket fördel man får utav det. Alltså ja, får du jättemycket fördel av att den tar upp på handen, då ska man blåsa oavsett.
Middlesbrough var vi mötte, tack.
Just det, jag tycker vi ska ha ett utåt weekend där vi pratar handsregeln i 3 timmar, bara för att, så här, så att alla ska förstå.
Det jag vill säga i alla fall, det är, alltså, om den här situationen, det är att som VAR har utvecklats nu, så blir jag inte förvånad över att målet blir borta. Det finns en rimlig förklaring till det.
Ja.
Utåt weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.